Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Quando l'inno s'alzerà, tutto il mondo esploderà. Ale, 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 viola le, ale, viola le.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto Live Weekend. Det är lördagen den 2 mars och i morse när jag öppnade dörren så hörde jag fågelkvitter. Och just vårtecken står ju som spön i backen nu när Svenska Cupen ska gå in i den sista tredje avgörande gruppspelsfasen. Och i ligorna ute i Europa så blir matcherna alltjämt mer viktiga, således extra viktigt att göra resultat i det här skedet. Dessutom i veckan andra matchen i åttondelsfinalerna av Champions League. Som tur är har jag med mig Britt Pittarna, Fabian Jalkemo och Robin Bylund som ska hjälpa mig att ta ner allt detta.
Vi ska göra vad vi kan i alla fall och blicka fram mot det som är den stora höjdpunkten i England, framförallt om vi tar den lilla taken.
Formel 1-premiären.
Formel 1-premiären.
I Bahrain.
City United är det, va?
City ska väl göra 7-8 mål på United är väl.
Trevligt.
Tanken. Jag hoppas på United såklart. Den här helgen.
Alltså det är så jävla tragiskt med United. Man vill snacka upp det här som att det är en höjdpunkt och liksom sitta och ta upp den här matchen. Och liksom, det är ett Manchester derby. Liksom City slåss om ligan och vi slåss inte för någonting. Men det känns fullständigt iskallt.
Stolta, styva, Britt Pitten, Robin Bylund. Sen så har vi den nyfrälsta Italien, älskande Fabian Jalkemo. Men framförallt för att balansera upp den här studion så har vi med oss Sveriges bästa kommentator. Oj. Kristoffer Don Svanus Svanemar, den stoltaste av dem alla från Tattarland, AIK-ren och
Söder,
du är så mycket. Numera från igår också, lite på Fabian Jalkemovis söderfrälsta, för du var på Gröna Jägaren.
Ja. Jag tog lite närvaro i fiendeland. Inga som helst konstigheter.
Det?
Nej, men det var väl trevligt. Körde en liten pubrunda liksom. Käkade middag med Freddy Arnesson på Pelikan.
Ja.
Klassiskt vanligt ställe. Liksom. Det.
Jag såg att ni hade Jaquinta som servitör.
Ja, exakt. Exakt. Stökig lirare.
Det är en gubbe där som jobbar, en av de klassiska servitörerna som var väldigt lik Jaquinta. Jag har sett att han gått upp lite i vikt så han har tappat lite likheten.
Men det är ändå ett internt namn på servitör.
I några WhatsApp-chattar som jag har där vi älskar att gå till Pelikan och äta grosshandlarluncher,
ja,
så går han under namnet Jaquinta i alla fall.
Och jag menar, jag har inte sett Jaquinta på ett tag. Men jag ser att vi har att göra med en viktökning även där. Så kanske är de fortfarande.
Var det han surrade väldigt inte om honom som hade någon maffiakoppling? Ja, ja, ja. När jag bara slängde ut med vad gör han idag?
Mordutredningar och alla möjliga olika grejer. Han har ju liksom maffia i familjen.
Innan man slänger ut en random italiensk spelare och du har en anekdot på 5 minuter om honom.
För er som inte har varit med tidigare och vill vara med live så är det 11.00 varje lördag som gäller. Ställ klockan, men det går ju så bra att lyssna på podden också som kommer ut runt 13.30 varje lördag. Och vad är det vi gör i det här programmet då? Jo, vi pratar upp helgen. Ibland så pratar vi lite svensk boll, men framförallt så är det fokus på den internationella toppfotbollen. Vi gör det, förutom med hjälp av er i studion också, med hjälp av de europeiska ätterna. Vi gör det med hjälp av att blicka tillbaka på veckan som har varit med fokus på fredagsbollen. Och sen när det är Champions League, lilla kiket också på vad som kommer hända under åttondelsfinalerna. Eftersom allting påverkas av allting, så att säga. Lazios match mot Milan igår till exempel skulle eventuellt kunna påverka det som sker i Champions League i veckan. Men det är ju ett bra ställe att börja på. Det vill säga Lazios match mot Milan på Olympico inför 50 000 igår.
Ja, det var... Alltså, den satt jag och såg på Grönejägaren. Alltså, det var ju fint i sig. Ja. Och slutminuterna är ju ja, men bland de stökigare slutminuterna i den italienska bollen i år. Ja. När vi alltså jobbar in 3 röda. Det första röda kommer väl i och för sig inte i slutminuterna. Men vi avslutar ju sista 10 minuterna med 1 mål och 2 röda. Mm. Och irriterat satan på den här planen.
Får jag bara avbryta? Vi har faktiskt en bra input från Joel C i chatten. Vi måste även välkomna chatten.
Ja!
Det är ju liksom den...
Och det är ju till alla poddlyssnare en liten blinkning och ett välkomnande klockan 11 på lördagar. Då kan man ställa frågor, man kan komma med åsikter och som du säger Robin, också forma innehållet. Joel C, en som brukar vara med oss, berätta. Vad säger han?
Han vill ge en shoutout till chatten. Liksom att bara berätta att chatten är med.
Ju, det här programmet, det är ju väldigt mycket en podd. Men det är ju framförallt en live-produkt, tycker jag. För att man sitter ju den här tiden. Alltså 11.00 en lördag, ha allt framför sig. Mm. Det blir ju som ett jävla enda stort vardagsrum. Där vi bara ligger raklånga i varsin soffa. Blickar ut över spelschemat. Hitta lite detaljer här, rubriker där, vad ser man fram emot i den ligan och vad fan händer i bottenstriden i Spanien? Alltså det är så jävla fint.
Ska vi göra som Bayern och lämna in en motion på att vi liksom inte ska välkomna chatten längre, att vi bara ska ta det för givet att de är en del av oss?
Ja.
De körde väl någon motion att man inte ska välkomna, då hyllar den 12:e spelaren längre för att det är en självklarhet att publiken är där. Det låter bara poserande.
Då tycker vi ju samma.
Det är motionstider.
Ja, och det här är väl årsmötet då, så då klubbar vi det.
Bam.
Bordlägger.
De är en av oss.
Ja, det har vi bordlagt. Mycket bra, jag är ordförande. Bam. Så. Ni klubbar ingenting, gubbar.
Nej, sorry.
Utan den tar jag hand om.
Ber om ursäkt.
Vi tar oss till den här matchen för er som inte var med. Recappa lite, det var ju sent på fredag. Vissa kanske var ute och drack lite bira, vad vet jag. Det var ju en stökig domarmatch framförallt. Di Bello dömde och han får mycket skit i dagens tidningar. Och varför får han det? Jo, det var en straffsituation som väldigt många tyckte var straff. Och sen så var det 3 röda kort till Lazio där minst 2 kan ifrågasättas.
Ja, och det första tar sig ju utav Pellegrini och då är det väl en halvtimme kvar ungefär utav matchen. Så där blir det ju fördel Milan. Men sen dröjer det ju fram till 90:e nästan innan Okafor gör det förlösande 1-0-målet. Och efter det så spårar det ju. Och Lazio plockar 2 röda till.
Ja, men det är ena röda, nu har vi inga rullande bilder mycket att prata om. Det är ju liksom 2 gula. Det är ett läge när Pulisic, ja, men det är en situation med Pulisic där liksom situationen är stoppad. Och de försöker säga till Lazio-spelaren att så här, hallå, sluta driv boll. Förlåt, Milan-spelaren, det vill säga Pulisic, driver boll. Och Guendouzi är liksom, hallå, stanna och rycker tag i honom. Nej, inte Guendouzi, nu blandar jag ihop saker, sorry.
Det sista röda är ju på Guendouzi. Och det är ju för att Pulisic hänger i honom och han i liksom 10 meter. Ja. Och till slut så, Pulisic, eller Guendouzi får ju frisparken.
Högst okänsligt av domaren.
Verkligen. Guendouzi gör bara sådär, men släpp mig nu. Mm. Signalen har kommit. Och så bara, va? Rött ut.
Marusic röda direkta är för någon form av snack. Och där kan man ju inte ha åsikter eftersom man inte vet vad som har sagts. Men det tredje röda är också ett gult kort. Där situationen liksom bara ska stanna och han liksom rycker tag i honom. Det tycker jag var onödigt av Lazio-spelaren. Ja. Att liksom, även om situationen är stoppad och han bara försöker så att säga stoppa honom, så är det ju dumt att göra det när man är uppbelastad.
Det är det ju. Men när det står också 0-1. Alltså allting som är nice i den här matchen är ju att du går in en fredagkväll, klockan börjar närma sig 23:30. Du kollar livescore och ser, Lazio, Milan. Det har varit fullsatt i Rom, en körning, och så ser du 3 röda. Alltså det är någonting med det som är
att man hade velat vara.
Ja, ah, alltså man hade velat vara där. Man fick FOMO.
Med Rickard Folker.
Ja, ah, verkligen alltså. Verkligen.
Var han med?
Nej, man hade velat vara i matchen
i Rom med Folker.
Med en dyngpackad kok.
Nej, men det här jag tror att vi kan ju kolla lite på det sen. Jag stampar sen. Vi har med oss lite grejer från veckan som har hänt. Bland annat då Ibrahimovic, tal till nationen. Men hans framträdande där han förtydligar sin roll. Men ska vi ta det sen, Jan, bara för att det har lite Lazio delar i den här matchen. Så kommer vi rätt in på det.
Fredagsbollen var inte wow.
Rasanja stampas och utvalda tidningsettor från Europa. Vi fokuserar på de stora länderna. Och vi kan väl börja med Italien och kika på valfri. Det är Ingo som rattar studion då, för övrigt.
Tjena, Ingo.
Shout out till Ingo i studion, kan jag tycka.
Definitivt.
Och här har vi då Milan från i veckan. Den kan vi vänta lite med.
Avgå Ingo.
Där har vi. Den här är ju från igår och Colpo da Diavolo är ju då en passning, en referens till att Milan kallas för Djävlarna,
ja,
i Diavoli. Och igår så var det Djävulens match helt enkelt. Och de såg till att vinna. Det är ju, det jag tycker är intressant med matchen igår är ju efterspelet. Alltså jag såg ju som ett litet barn på julafton fram emot vad Lotito skulle säga och vad spelarna skulle säga.
Ja, även Maurizio Sarri brukar kunna vara spetsig
och
i sina uttalanden.
Och det här är ju någonting som kommer fortsätta också under veckan. Och
jag har ju sett Pellegrini har ju varit ute också och pratat om att det var osportsligt och han som fick första röda var ute och svingade också på sina sociala medier. Så det blev ju infekterat och det också väldigt mycket för att det är väldigt mycket på spel. Alltså Milan, inte lika mycket. Milan kommer komma fyra, alltså, eller topp fyra, för glappet ner är så pass stort. Men för Lazios del som är i det här gyttret av lag som är topp 10 men som också har häng på den där fjärde platsen. Och det är en omgång i Italien som, alltså omgången är ju spännande med tanke på att alltså Monza möter Roma, vi har Bologna som möter Atalanta, vi har Napoli som möter Juventus. Så att det kommer ju hända väldigt mycket i kampen om topp 4 placeringar. Så därför var ju den här matchen väldigt, väldigt, väldigt infekterad skulle jag säga. Det var väldigt mycket på spel.
Och här är första vi kollar på Colpo da Diavolo från Gazzetta dello Sport, Milano tidning. Och sen så direkt då på den rombaserade Corriere dello Sport, Il Diavolo è di bello.
Den är hård, den rubriken.
Ja, djävulen är di bello.
Domaren.
Ja, och så lite liksom är vackra skulle man ju kunna säga också.
Ja, ja. Att,
jag har ju börjat med Duolingo, så i en månad så kommer jag sitta och översätta de här
tingarna.
Vad
är det för någonting?
Jag håller på att lära mig att beställa på kafé.
Det är en app.
Men det är tre situationer och det blev minst ett för mycket. För straffsituationen kan man absolut blåsa för. Där kommer Mike Maignan ut lite snett. Bollen är inte där, men han fortsätter glida in i Ciro Immobile.
Ja,
nej, inte
Ciro Immobile. Det är ju framförallt när du adderar den situationen till 3 röda kort.
Ja.
Då blir det blir lite för mycket som gick. Alltså lite för avgörande beslut går åt samma lags favör.
Liksom. Exakt.
Så då blir det den här debatten då.
3 röda kort, kan man komma ihåg, Jalkemo, senast man såg 3 röda kort?
Alltså det är ofta de här det känns som det händer
dessutom
ganska
2 stycken där det är dubbla gula.
Ja.
Och det är många gula som delas ut så att säga.
Alltså just att ett lag drabbas så kan man inte komma på rak arm. Men det känns ofta, alltså kollar man liksom söderut i Europa, kanske framförallt Spanien, så känns det att det kan spåra ganska rejält liksom på övertid. I sådana här, den här spår, alltså det spårar
Lazio,
ju inte.
Och Lazio har ju också ett lag av spårare. Mm. Alltså det är ganska många spelare i Lazio som har faktiskt shit i sig. Sen var ju inte det här det ser ju på livescoren, de som inte såg slutskedet av matchen, det ser ju ut som att det har utbrutit ett tumult.
Milan får ju kort samtidigt också.
Ja, men alltså går man bara in och kollar livescore-appen och ser gult, gult, rött, gult, rött, alltså då tänker man ju så här, okej, nu har det blivit kurr. Alltså,
nu är det
10 mot 10 och det här har tagit 20 minuter att reda ut och sen står en domare och bara gult och rött och rött. Men så var det ju inte riktigt.
Nej, men jag måste ju säga liksom som neutral, så har jag ju saknat den här typen av kaosmatcher.
Jaja.
Jag tycker att det är lite tråkigt faktiskt att fyran zonar ut från den här matchen så pass tidigt som man gör. Jag hade velat stanna på bilderna. För att det var ju fullständig kalabalik ute på planen direkt efter matchen. Med alltså det var väl en 20 spelare inblandade, allihopa nästan, i en stor grop, eller på att säga, en stor hög.
Ja, då kom ju kurret.
Då kom kurret nästa kurr, storkurret.
Ja, kurret på plan var ju aldrig riktigt ett kurr, upplevde
jag. Kan ni ge en snabb recap? Alltså, vi pratar ganska mycket i det här programmet om liksom uppsvinget Roma har fått publikmässigt under Mourinho och det är även fortsatt under Daniele De Rossi. Hur är liksom status i Lazio? Alltså, är det...
alltså Lazio har ju alltså, på grund av eller tack vare, beroende på hur man ser det, men Romas uppsving sen Mourinho kom har ju också satt fart på Lazio, vilket det ju ofta blir. Alltså i städer där det är två lag och man ser att fan de ena kör, då blir det ju också att säga, fan, då måste vi också köra. Så att Lazios matcher nu är ju likadana, skulle jag säga. Oavsett om de möter, alltså vilka de än möter, så ser man ju nu att Olympicos kort eller långsidor, den läktare man ofta ser när man tittar på tv, vi har ju lärt oss att den brukar vara ganska tom. Men när Lazio spelar nu så har ju de fått samma uppsving publikmässigt som Roma.
Kan det inte vara ganska fint för Lazio att få den här kaosmatchen inför returen i München?
Alltså att
hela laget bara kör, alltså, vi mot alla, hata, sluta gruppen.
Det blir också lite naturlig rotation här eftersom ingen av de här spelarna kommer kunna spela nästa helg. Så de kan ju verkligen gå ut och maxa.
Det hade de nog gjort ändå kanske.
Det hade de garanterat gjort ändå, men ändå. Det var ju någon som var inne på det på Twitter och ställde frågan, ska man inte spela Lazio plus en halv redan till nästa helg med tanke på de här tre röda de är? Ganska belastade av skador i Lazio och ska dessutom
och spela med Bayern München.
Tömma tanken, kanske någon mer som inte kan spela till helgen. Och vi gjorde ju 25 minuter spelpodden igår med Olen. Ligger i samma poddflöde som Rule Britannia och Totolai Weekend. Prenumerera, följ det. Där pratar vi ju bland annat om matchen Milan-Lazio där Olen satt på högspel. Dropp 20 punkter. Jag tycker definitivt att det kan vara läge att spela Udinese på tal om spel då, redan nu early, för den kommer säkerligen droppa under veckan. Det kommer komma spel liksom åt det hållet. När vi ändå är inne på spel, ATG, där är Big Nine i helgen. Alla andelar är slutsålda. Annars är det atg.se/toto, det gäller att hålla koll. Ni har dock en trippel från Premier League, va?
Har faktiskt gått upp i odds. Vi brukar facka systemet åt andra hållet, men idag har ATG fuckat oss helt enkelt. Nej, men vi...
ett varv till. Ja. Vi har ju knäckt systemet. Systemet har trott att de knäckte oss, men vi har ju knäckt systemet för vi vet lite mer.
Har vi grafik på en ingå eller? För jag kommer inte ihåg exakt allt. Det är väl att Arsenal fortsätter, alltså Arsenals form, de har väl 6 raka vinster i ligan och liksom övertygar gång på gång, möter ligans sämsta lag och sämsta försvar på bortaplan, vinner med minst 2 bollar mot Sheffield United på måndag.
Olen tyckte ju att oddset inte var med, alltså såhär spelvärdet, men i en trippel definitivt.
Exakt, och sen så tror vi på en väldigt målrik match mellan Tottenham och Crystal Palace. Crystal Palace har fått tillbaka Eze bland annat. Ny tränare också, vann med 3-0 första matchen senast. Tottenham med,
utvilade.
Exakt, utvilade. Udogie eventuellt borta samtidigt som Son är tillbaka fullt frisk efter asiatiska mästerskapen. Så målrikt på Tottenham Hotspur Stadium. Och sen så tror vi att laget som efter Sheffield United alltså släpper till mest skott i hela England, Manchester United, får det jobbigt i derbyt. Haaland över 2,5 skott på mål. Bara skjuter upp i odds. Jag förstår faktiskt inte varför. Jag tror att han sköt någon 9 skott hemma mot Chelsea.
Han gör ju över 2,5 mål.
Exakt. Ja, men exakt. Så jag har
5 i veckan. Liksom,
jag förstår mig faktiskt inte på det här oddset. Men jag kanske är fel på bollen. Men jag tycker att det är en väldigt intressant trippel. Och kul att den har stigit så att vi får lite utdelning på den också.
Ja, han är ju i och för sig drömkeeper. Så han kanske kan hålla ner det till ett mål.
Ja, så länge han skjuter mål. Tre skott. Så, alltså två mål tar man
alltså, jag är ju helt för att han skjuter mycket, men att Onana räddar, så det funkar jättebra för mig.
Fan, frågan är om du håller mer på United i helgen än vad jag gör.
Så är det nog faktiskt. Det har gått full circle här också.
Hörrni, 18 år är det som gäller stödlinjen.se om man har problem med spel. Vi fortsätter sen jag stampar. Kolla lite vad som har hänt i veckan, för jag tycker att det är intressant det som också blev rubriker i Sverige, men framförallt i Italien, att Cardinale, som är Milans president och ägare, inte president kanske, men han är i alla fall ägare, han och Zlatan satte sig ner i London och pratade om projektet Milan. Och helvete vad mycket grejer som sades.
Det var väl där Olof Lund var på plats?
Exakt. Ja. Financial Times.
Och det hedrar honom, för att det där var, han hade fattat att det där skulle bli intressant.
Även
blev
Napoli-president De Laurentiis var på plats.
Han uttalar sig om en del saker.
Och det ena dummare än det andra i vanlig ordning.
Jag ska säga liksom de stora grejerna här, bara för att hjälpa folk så att de förstår hur stort det här faktiskt var. Det är ju att Cardinale, som har hur mycket pengar som helst, köpte ju Milan för ett par år sedan för 10 miljarder ungefär. Drygt, kanske 12 miljarder till och med. Han säger ju på det här mötet att Zlatan, det är min talesperson. Alltså han är mig i Milano. För jag har inte tid alltid att vara där. Vilket gör liksom Zlatan till nummer två i hela Milan. För det har varit lite luddigt hur mycket makt har han. Och Zlatan pratar ju sen som en klubbpresident. Alltså han är ju Silvio Berlusconi mer eller mindre här. Han, som det står här, rifaccio il Milan e vinco. Jag kommer göra om Milan och jag kommer vinna. Och det här tog ju många som att shit. Det är spelare som hänger löst, tränare som hänger löst och mycket kommer hända i sommar. Och det här, liksom, det här kommer från Milans nummer ett och numera också då Milans nummer två. Så Zlatan kliver in som boss för hela Milan. Det hade inte jag förstått.
Nej, och
innan
jag,
det här
jag tycker så här, hela det senaste året eller någonting så har hela Milan alltså, ägandeskap eller ansvarsområden har ju varit väldigt flummigt, för det har bytts ut. Alltså Maldini försvann och på hedersläktaren, så det lite nya personer hela tiden. Man vet inte riktigt vem det är som gör vad och vem som har ansvar. Och som Thomas har varit inne på, det har varit lite med Cardinale som inte alltid är där. Alltså här, vem fan rattar den här jävla bussen eller båten eller vad man nu vill. Här, det är tydliga besked.
Liksom. Ja, och framförallt så är Cardinale väldigt besviken. Och när han på liksom jänkardialekt så tydligt säger att han är besviken. Att man ska vara i topp. Vi ska vara ett lag som helst ska vinna varje år. Vi förstår att vi kanske inte kommer göra det. Men vi ska vara där och vi har hamnat så långt efter. Det gillar vi inte.
Men hur ser musklerna ut bara för att göra någon form av ombyggnation i Milan? Finns där, det är ju alltid frågan om de ekonomiska musklerna. Exakt. I de italienska klubbarna.
Exakt. Ja, det finns det. Men sen så kollar man även på att få in lite färskt kapital från en till delägare i Milan. Just för att man vill göra stora förändringar. Plus, utöver detta, så vill man ju bygga arenan. Och då kollas det på att skapa ett helt eget bolag som ägs typ av Milan för att bygga den här nya arenan. Som jag skulle säga är 100% på att man kommer bygga inom de närmsta 5 åren kommer den säkerligen stå klar. Och där har det varit lite politik i vilka områden man ska bygga den och så vidare. Men, så att det är ett Milan på otrolig frammarsch. Och i detta så är det som rubriken säger, Nessuno al sicuro. Ingen är säker. Så alltså, ja, men du vet, när Ibra kommer ner till Milanello nästa gång, när han glider in på arenan nästa gång, om det har varit respekt tidigare, så efter det här samtalet, då fattar alla att det är han som styr. Liksom.
Ja, och sen ska, alltså Milan är ju också på, alltså de tog ju Scudetto för 2 år sedan. De håller på och har sakta men säkert börjat göra smarta värvningar, alltså inte som gamla Milan som värvade gamla trötta spelare som var slut, utan hungriga, men de saknar ju fortfarande det här nästa steget att också köpa spelare, alltså vinna dragkamper om ganska tunga pjäser. Och där har ju Sirkse växt ut till ett namn som ganska tydligt är högt upp på Milans önskelista, men som kommer kosta pengar. Alltså Pulisic, Loftus-Cheek, Mike Maignan, det har varit smarta värvningar för ganska lite pengar. Mm. För att ta nästa steg så behöver ju också, ja men Cardinale behöver exempelvis öppna en plånbok och säga här Zlatan. Mm. Här har du en budget som är ganska stor. Nu kan vi utmana de andra klubbarna. Så Napoli köpte Osimhen för 70 miljoner euro. Mm. Milan har inte gjort en sån värvning.
Men om de har spenderat mycket pengar.
Om man gör en sån värvning så måste man ju lyckas också.
Ja, för precis.
Liksom, alltså när man värvar det blir ju en misslyckad värvning när man ändå liksom värvar.
Om man ändå lyckades göra helt okej rent ekonomiskt. Ja, alltså, även om man förlorar lite pengar.
Ja, verkligen. Men det, har du en tight ekonomi så måste du lyckas när du liksom spänner bågen och värvar sådana spelare. Det är bara kolla. Alltså, Inter är ju på något sätt nya Juventus. Man har ju värvat, alltså, ursäkta uttrycket, med rejects från vissa Premier League-klubbar som har gjort det jättebra. Mkhitaryan, Darmian exempelvis. Jo, men... Och sen så liksom lyckas man att ta liksom nya Juventus med att man får in Bosman-spelare. Chalhanoglu, som liksom blir
en symbolvärvning. Man går in och plockar från Milan, går in och blir direkt avgörande.
Men vilka tog Juventus? De tog Khedira, Vidal. Alltså, de var kända Tevez. För att göra de här klassiska Bosman-värvningarna.
Samma sportchef.
Ja. Annars spelare som nämns här i artikeln är ju Okafor, Chukwueze och Musa. Tre spelare som man inte har varit nöjda med, som man värvade i somras, som skulle kunna rika direkt. Och jag tror att med den här amerikanska stilen, med den här hårda handen som jag tycker verkligen Ibrahimovic står för, så kommer man inte ha några problem att verkligen kapa. Är man inte nöjda? Men jag tycker att det var en intressant intervju också, som däremot har flygit över huvudet för den svenska medien. Vi kan kolla på den. Vi kör lite Rasenja Stampa i rörligt. Va? Vi har bara en rörlig. Med Zidane.
Zizou. Som är sugen på att träna storklubbar igen.
Nu har han varit i farten.
Ja, men...
Un giorno in Italia. Det är alltså Sky-journalisten, före detta Mercato-gurun Gianluca Di Marzio, som intervjuar Zinedine Zidane, som ni såg. Och Zidane får direkta frågor att skulle du kunna ta en italiensk klubb? Och han säger Sicuro, att, och Sicuro inte att han kommer göra, utan att han jättegärna skulle vilja ta ett italienskt lag. Och det tycker jag är ändå ganska big news, för det har man inte hört Zidane säga på det här tydliga sättet tidigare.
Men det är väl bara Juventus han skulle kunna ta också? Nej. Eller skiter han i det legacyt om det nu ska finnas något?
Det är klart att Juventus är närmast, och det har ju ryktats om tidigare. Så att man får ju ändå tro att Max Allegri, det är hans andra sejour i Juventus. Just nu så är Juventus dessutom i liksom en fas där de försöker stabilisera sig lite. Det kommer ju komma en satsning där också när de kan göra den satsningen. Vi pratade om det. För alla som hänger med i Total Eye Weekend, som man såklart ska göra, pratade vi om Agnelli-familjens miljarder som man har hittat i offshorebolag och så vidare. Det skakar ju om Juventus lite, men inte totalt, utan den här klubben kommer fortsätta drivas. Man har haft de här skandalerna, man har haft de här fifflet, man har haft de problemen. Snart kommer man komma in i en tid där man faktiskt också kan spendera. Man är post före detta sportcheferna Beppe Marotta, det som hände med Paratici, fifflet. Nu har man Juntoli på plats. Jag tror ju att Juventus kommer växa från detta.
Men det finns ju ingen
mycket talar för det, och där har ju också, alltså det kommer i iNews va, att Ratcliffs bolag har haft kontakt med Zidane under en längre tid, men att Zidane är ointresserad av att jobba dels i Manchester United men också i England, att han inte vill dit, men att han fortfarande vill, han öppnar ju dörren i den här intervjun och har gjort det, ja, men gläntat lite grann på dörren om att komma tillbaks till fotbollen som tränare. Han har väl någonstans, har ju känslan varit utifrån att han väntar på det franska landslaget. Mm. Men den dörren han vägrar ju lämna, så därför börjar nog Zidane känna att så här, vänta nu, ska jag någon gång få det franska landslaget, då behöver jag ju faktiskt också vara lite aktuell igen. Nu var det ett tag sedan jag var i Real Madrid. Vilka dörrar kommer att bli öppna? Det kanske är Juventus-dörren som kommer att bli öppen. Det kanske är Manchester United-dörren, men där The Independent va, pratar om att Graham Potter nämns som ett alternativ.
Även De Zerbi via The Guardian, om det var igår, att han är högt upp på Liverpools lista om det inte blir Xabi Alonso, men även på United. Så jag tycker det är intressant.
Men det kommer ju hända grejer bland
storklubbarna. Jag tycker att det är intressant med Zidane, för alltså, så här, den här diskussionen med Ancelotti, att han är så extremt omodern tränare men ändå lyckas vinna. Alltså, jag är osäker i vår tid som vi är nu, att processtränare hit, processtränare dit. Vilken fotboll står Zidane för? Jag är ju på något sätt...
Det beror på vad det är för klubb också. Allsvensk klubb behöver ju kanske ha en process för att man ska utbilda unga spelare. Och man vill sälja unga spelare. Och att det är målsättningen. Och jag tror att Bologna också behöver en process för att kunna överprestera och sådär. Mm,
men när du är i Real Madrid behöver du nog en tränare som snarare får storstjärnorna att må bra. Exakt.
Men problemet i Italien idag, om vi pratar nu att Zidane skulle öppna dörren till ett italienskt lag. Det finns ju inget italienskt lag som är en självklar etta. Ja, det är väl Inter, men de är ju ganska välmående. Det kanske inte dit Zidane skulle gå.
Men vi har också sett de senaste åren att även om Inter går mot sin andra scudetto nu på några år, så är det ändå ett Napoli som har varit där. Det är ett Milan som kommer satsa, det är ett Juve som kommer tillbaka. Ja, så det är helt rätt. Alla, det är inte solklart att de ska vara etta igen.
Och därför för Zidane, vilket lag han än skulle ta i Italien, hade du krävt ett hantverk som man inte har visat att han
nej, och det,
egentligen
det, det, det
har
som jag har varit mest kritisk till, alltså gällande det självklara vägen för Zidane, det är ju Juventus. Och jag har ju varit, jag håller med Thomas om att med den förändringen som har varit, med Agnelli som har fått flytta lite grann på sig och in har Giuntoli kommit som har blivit lite fanbärare för det, eller ansiktet utåt för att okej, nu ska Juventus bygga om. Jag är ju helt övertygad om...
Han var arkitekten bakom Scudetton.
Precis, och nu och Juventus plockar honom, tydligt symbolvärde och det blir mycket fokus på honom och vad ska han värva och hur ska han bygga. Men enligt mig så, för att Juventus ska komma tillbaka till toppen så måste det ske ett tränarbyte. Mm. För att jag tycker att nu har Max Allegri sedan han kom tillbaka bevisat lite för länge att det här går inte.
Nej.
Alltså det är hit men inte längre.
Men de underliggande siffrorna kommer ju till slut i kapp Juventus. Ja. Nu är ju Milan snart om dem.
Ja, och det här har vi ju tjatat om. Alltså vi har ju pratat om det och jag håller ju med dig Thomas inför säsongen att analysen då var ju får Chiesa och Dusan Vlahovic vara hela. Då kommer
de inte har fått
nej,
vara.
Och när de inte är det, då finns det inget grundspel som är tillräckligt bra för att det här laget ska vinna fotbollsmatcher på ren liksom, fotbollskvalitet.
Ja, Olen Klint plockade ju Napoli drone bet inför den här matchen. Dels för att jag tycker att Calzona
fått ordning på grejerna.
Liksom. Har fått ordning på grejerna. Alla spelare hittar rätt i Spallettis gamla 4-3-3. Och det är ett Juventus som spelar utan en rad nyckelspelare. Återigen, de har inget centralt mittfält. Rabiot är borta, McKennie är borta.
Och den där
vi har Chiesa borta
på,
återigen och så vidare.
Men där ska ju
vidare.
Folk ha med sig också att så här, det glömmer ju folk lite för ofta när man bara pratar om tränaren. Att Max Allegri har ju också hela sin stab och att det är återkommande skador hela tiden. Det måste man någonstans också lägga på tränarna. Så någonting gör ni fel. Men
det
där, för att gubbar är skadade 24-7.
Det där kan man kolla med
Manchester United. Det var ju något kardinalen pratade om förresten. Jag ska bara skjuta in. Det var något han pratade om. Han var ju jättemissnöjd. Vi får se över våran stab.
Nej.
För att vi har för mycket skador.
Ja. Nej, men med Manchester United nu, att många som liksom är pro-Erik Ten Hag pratar om att du bara skyller på skadorna. Jag vet inte om ni såg Jamie Carragher's take han hade i Monday Night Football igår. När liksom United gör något som inget annat lag. Man försvarar djupt med backlinjen och man pressar högt med de andra spelarna. Så det blir liksom hög press med lågt block. Och sen är det bara ett jävla hav på mittfältet. Och då så här så ser man...
Så jävla taktik
alltså, och sen, som Bruno Fernandes ska försöka. Ja,
nej, men och sen ser man klippen när liksom de här 7 försvarsspelarna när de ska hem i omställningarna när Fulham i matchen i lördag ska liksom... Det är maxlöpningar hela tiden på alla spelare. Åh fan att muskler går sönder när du spelar sån fotboll. Det är ingen slump till slut.
Då måste du ju bygga det över tid som Klopp gjorde.
Ja.
Det är helt sjukt.
Ja, men Klopp,
alltså, 8 spelare som gick sönder på en månad när han kom.
Och pressa högt.
Ja, nej, men,
vänta nu.
Nej, det är
alla tränare och så, i hela världen från liksom pojkbredd och uppåt pratar om att så här, man ska sitta ihop som
kompakt lag.
Antingen går vi allihopa i hög press eller så faller vi allihopa och står lågt.
Men det du inte får göra i dagens fotboll är ju att spela igenom linjer. Spelar de igenom linjer på en 8 eller på en ytter eller en innerkorridor, var det nu är, ja men då är det målchans.
Ja, Erik Ten Hag kör backlinjen, ni står strax utanför eget straffområde, men Rashford och Höjlund och gubbarna,
offensiv
ni kör hög press.
Och så har du Casemiro i mittcirkeln liksom, fan vad mina ben är starka.
Casemiro ska täcka allt, alltså allt.
Och han har tagit ett löpsteg, Jonas.
Det finns en spelare, Vieira kanske då, men en annan spelare som täckte mycket yta på sin tid, det var ju Paul Pogba. Och han var ju också på tal om Brasenia Stampa. Pogbasta. Nu får det vara nog. 4 år fick han. Och han, jag vet inte, det var ju
riktigt länge eller?
Alltså, också det är länge. Alltså, testosteron, det innebär väl anabola typ. Ja. Klassiska alltså, anabola. Så ska man fan dopa, ska man dopa som anabola.
Det här
ryssfemor.
Efter alla jävla dopingavstängningar man har hört och det är skidorna och allt de håller på. Och det är nya preparat. Alltså, jag har varit ändå, jag tyckte det var glädjande att höra att det är testo. Det är anabola. Mamma, det där har jag hört förr. Jag vet vad det där är. Jag vet vad du vill åt. Men det är ju sanslöst deppigt.
Vill bara skjuta in lite tips. Jag ser att Greaten ska köra långhelg i Norrköping här. Jag skriver i chatten. Ingen bra stad, skriver någon och så vidare. Kanske inte jätterolig weekend. Jag skulle vilja tipsa om God Vän, min favorit, mitt favoritställe.
Ja, den kompis som var där igår.
I Norrköping. Ja, är det så?
Alltså ironiskt. Tydligen helt tomt.
Jag älskar ju Godan, som jag kallar det för.
Jag tänker på dig när jag löper förbi där varje gång. Jag vill skicka en bild. Vem ska dit, sa du?
The Great. The Great. Ja, men det, med Jalken.
Men är det den helgen? Eller är det inte det är väl till allsvenska premiären?
Jag kanske läser fel, skitsamma.
När det är Norrköping och Malmö.
Pogba, det är väl det sista vi... Alltså, de ska väl överklaga sådär. Men det är väl sista vi har sett av Pogba, va?
Det är det 93,
eller ska han göra comeback?
93, han är 30.
Va? Nej, det är det sista vi ser.
Ja, fyller 31.
Skulle du kunna göra någon slags comeback i något slags land?
Men vet, där... vet du vad som kommer hända nu? Han kommer överklaga. Han kommer nog få ner det här till 2 eller 3 år. Men... han kommer ju hitta Saudi-flytten där de skiter i att han är avstängd. Här får du spela ändå, gubben. Det är lugnt.
Alltså framförallt så är han ju nog... alltså kanske att han hittar det kryphålet, men annars det han är lack över är ju att han inte får den flytten typ nu i sommar. Alltså det är ju det. Alltså någon fotbollskarriär på den liksom största arenan i Europa har ju inte haft i sig de senaste 2-3 säsongerna.
Deppigt ändå. Alltså, det här är ju en brassövning. För att vi, här pratar vi ju kort brintid, men under den brintiden.
Adriano-brintiden.
Men
det är ändå längre. Det är ändå 10 år han var bra. Alltså, så här, säga vad man vill att han fuckade sin karriär med att gå till United. Men topparna han hade i United är ju helt otroliga. Sen kan man problematisera hans mentalitet och hans, vad han sa liksom utanför planen. Men...
han kommer ju aldrig minnas för någonting han gjorde i Manchester United.
Nej, jag vet. Men det är ju ett dåligt klubbval som gör det. Men han är ju ändå en fantastisk fotbollsspelare från, när är det att han går, 2016?
Alltså typ 14-15 till 20 typ. Alltså,
han är med i EM med 16.
Ja, alltså, men de säsongerna han gör i Juventus. I,
ja, ja. Och VM-18 är ju...
Det ska ju sägas här, som vi har uppe det uppslaget då, som Gazettan hade, så måste vi ta in det som skrivs också. Pogba säger ju själv att han aldrig medvetet har dopat sig. Han har ingen aning om varför han har liksom hamnat i det här läget. Det säger ingenting om. Deschamps fyller på och säger att det finns inte chans att Paul Pogba medvetet har dopat sig. Och till höger ser ni Il Futuro, vad händer i framtiden? Ja, Juventus kommer spara 300 miljoner, 30 miljoner euro på den då slutgiltiga divorce, vad heter det? När man har gift sig och sen så man separerar.
Skilsmässa.
Precis.
Jag är som Dolph Lundgren liksom, när jag pratar svenska. Jag kan inte de svenska orden, kan bara de italienska. Ja, men då har vi tar oss vidare. Vart vill du? Bilen får bestämma, för du är på
med allt möjligt. Jävla slut på Italien.
Nej, nu är det fan slut på
men
Italien.
Men det var mycket intressant, det måste ni hålla med.
Ja, verkligen. Zlatan
pratade för om Hammarby också. Att, som en parentes i ett surr, så här, ja, sen har jag Hammarby att tänka på också. Det kommer jag fortsätta göra, mamma. Sure. Ja. Ska vara Silvio Berlusconi i Milan. Jättemycket du kommer tänka på dina 25% i Bayern.
Ja, du kommer verkligen sitta och fundera på hur ska vi göra med Simon Strands kontraktsförlängning.
Det Ingo, skicka upp holländska första sidan som Bylund tyckte var viktigt att skicka in i morse.
Jag gör ju jobbet att ta med hela Europas ettor. Och sen tar Ingo de redaktionella besluten och väljer...
Vad vill du prata om här?
Jag vill inte prata om någonting. Varför skickar du in den för då? Det är Feyenoord PSV helgen.
Vem bryr sig?
Noterade. Hey, vidare.
Fett
bra. Jag tycker också. Feyenoord, vad har ni för favoritminnen?
Alltså en utav, vill man åka, det har ju varit en jävla snackis mellan dig och Gusten. Om... ja, där har du ju den.
Vad har du för favoritminnen? Svalen från Feyenoord. Okay.
Jag har ju varit där.
Har du sett JG?
Nej, jag var där och såg den fetaste matchen som har spelats på den där arenan de senaste 20 åren när de piskade på Ajax med 6-2. Ah! Och det var ju alltså det var ju Ajax-laget med De Ligt och De Jong och
Ten Hag. Alltså,
ja, troligtvis.
Är den här Van Persie tillbaka i Feyenoord?
Jajamensan, Feyenoord har ju Sam Larsson och Van Persie på topp i den matchen. Åker på ett 1-0-mål i första minuten när Klasen, som numera är Inter, skruvar in en frispark i krysset. Och alla tänkte, ja, får vi stryka igen. Vänder den matchen och vinner. Kanske den största reserekommendationen jag har till folk som frågar, vart ska man åka och kolla på fotboll? Åk till The Cape.
Mm. Problemet är att det är ett pittland, så att det är inte så mycket annat att göra.
Ja, men Rotterdam är en fet stad alltså.
Ja, ja, det är en hamnstad.
Ja.
Mm. Så är det. Där flödar knarket in.
Jag tänkte knarkhamn nummer ett i Europa.
Och på tal om då holländare, knarkhamnar och Rasenja Stampa. Det har ju hänt grejer på den fronten. Vad hittar ni för röd tråd på Rotterdam?
Jondal Tumasson.
Nej.
Och knark.
Ja, men knark och Feyenoord, tänker jag. Fan.
Ni sätter inte den, se om chatten är med. Alltså, ni fick ju den här röda tråden. Ska ni gissa
den
gemensamma nämnaren? Rotterdam, knark, Holland, holländsk. En person.
Svagare. Är det...
Quincy Proms?
Ja, exakt. Ah,
det kom ju i veckan. Quincy. Vad fick han? Hur många år? 4?
Ah,
är det inte livstid?
Nej. Det var år. Alltså, bestämda år.
För det var väl att han greps nu i Dubai efter...
Skrällat han hittades där.
Två saker. Han blev dömd i sin frånvaro, eller han befann väl sig i Ryssland där han spelade för typ Spartak Moskva eller något sånt. För otroliga mängder knark som har köpts, eller vad det nu var. Och sen så visste man inte var han var, eller man, det fanns väl inget utlämningsavtal med Ryssland. Och sen så plockades han
sex
i Dubai.
År. Sex års fängelse för kokainsmuggling.
Så alltså, han är ju liksom i gott uppförande utom 3,5. Det är bara plock, det är bara brösta liksom.
Exakt. Han har ju varit i Spartak Moskva. Ryssland har inget utlämningsavtal till Nederländerna, vilket innebär att fotbollsstjärnan inte kunnat arresteras. Så han hade glidit runt där i Moskva. Sen tog han ju det dumma beslutet som väldigt många fotbollsspelare tar, nämligen att kika på Dubai. Och där sa det
han tänkte väl, fan Dubai, där, de har väl ingen utlämningstid. Alltså där kan jag väl göra vad jag vill. Det är fucking Dubai.
Liksom. Framförallt har det nog inte varit ljust att stanna i Moskva i alla de här åren, de senaste kanske. Eller så.
Förutom ett dags. Sexårigt fängelsestraff för inblandning i smuggling av 1,35 ton kokain. 1,35 ton.
Det är många år fick han, så att säga.
Sex år. Alltså, det är så har även Proms sedan alltså, tidigare. Han har, ju också dömts till 1,5 års fängelse sedan tidigare för att ha knivhuggit sin kusin.
Ja,
den domen har dock, den är dock överklagat.
Alltså 7,5 år för 1,35 ton och en liten knivhuggning.
Av kusin. På tal om knivhuggning, när vi är inne på att sälja stampa i konstiga länder. Ja. Det var väl Lavezzi som var inblandad i någon stökig situation.
Ja,
eller
ja,
säger jag fel gubbe?
Var nej, det var Lavezzi, det var Pocho. Men verkar må bra nu.
De första uppgifterna som kom, det här var ju någon månad sedan, det var ju att han hade antingen knivhuggits eller knivhuggit en släkting under en släktmiddag. Men sen så kom det ju då värre, men det kom andra uppgifter om att han inte mådde bra. Att det fanns liksom, i detta så fanns det mental ohälsa. Och att han var deprimerad eller bara helt tappade. Men
jag såg att han lade ut några bilder här på Instagram här i veckan. Och verkar vara liksom lugnare.
Men ganska instabil kille generellt, va?
Ja, ja. Alltså,
ett par stökiga år bakom sig.
Riktigt liten virvelvind där, alltså.
Paris nattliv har aldrig återhämtat sig sedan han var där i alla fall.
Nej, alltså, det var ju under tiden i
fan,
Napoli.
Bra han var,
ja, men det var ju en liten mini-Maradona. Ja. Såhär, ingen jämförde sig i övrigt, men som personlighet så var det så här, du visste fan aldrig vad händer nu. Och
men han var jävla och helt otroligt att ni fick först då Lavezzi som blev en sån supporterfavorit som var lite Maradona-lik och sen direkt efter det fick ni Dries Mertens.
Ja.
Så att ni har liksom haft den typen av gubbe, så har ni försökt dem med typ Politano eller Raspadori. Insigne fanns ju där också. Men ni har inte lyckats med Raspadori och Politano.
Nej.
Men däremot med Kvaratskhelia, dock en lite annan typ såklart.
Ja, definitivt.
Och framförallt människan. Liksom, ja. Alltså, ja. Spelare kan du ersätta och hitta nya, men att ha liksom, någon som lever ut livet.
Ja, han måste... För tråkig.
Ja. Skaffa sig lite karaktär.
Ja, det är för sull
nu. Ja, men vid sidan av planen är det ju inte en Lavezzi.
Nej, men... Det är nya tider nu också.
Ja. De tråkiga
diplomatiskt sagt.
Ja, tråkiga tider.
Så är det.
Vart ska vi nu? Vart ska vi nu?
Ska vi inte ta oss till England typ eller något? Du får ju såklart bestämma själv.
Engelska första sidan är så jävla tråkiga.
Men Pitti! Vad är det nu då? Berätta gubbar.
Pep Guardiola tycker lite synd om Manchester United för situationen de har befunnit sig i de senaste åren. Vi hade väl Ratcliffe var ute i någon lång intervju för en och en halv vecka sedan ungefär och pratade om hur... United med att göra rätt saker ska kunna ta sig upp och utmana City på allvar om 2-3 år.
Men
ungefär.
Vilken härskarteknik från Pep. Jaja. Alltså att gå ut om sin värsta rival och säga jag tycker lite synd om dem.
Ja men de har famlat i mörkret.
De har hållit på
har
och
blivit
kämpat
fel.
Och allt de rör vi blir bajs. Alltså jag tycker fan synd om dem. Alltså hade Djurgårdens tränare stått och sagt, jag tycker synd om AIK alltså, 2023.
Fan vad det blev fel redan med Manuel. Alltså, och så.
Fan jag lider mer om. Då hade jag bara käften på er. Alltså för helvete vilken härska teknik.
Men top banter ju och jobba på
verkligen alltså, det är hatten av.
Det var ju som Micke Lustig sa efter någon match mot Djurgården. Att det vi bestämde oss för i paus, det var att jubla vid varje situation. Varje bollvinst, till och med när vi får ett inkast så ska vi jubla. Och det hade man ju lyckats med. Man fått Djurgården helt ur,
helt
balans,
ur balans.
För att vad fan som händer? De var så jävla mysigt ihop det här laget. De bara jublar hela tiden det ju, och det är high fives och grejer.
Ja, men det är lite så som vissa motståndarsupportrar nu är väldigt förbannade på Liverpool. Hur man liksom har mjölkat ur en ligacup och man firar och man hyllar alla. Och varenda spelare är så viktig. Och så där. Det blir ju lite jobbigt för motståndarna när man är så självgod.
Mm. Över, jag bara hälsar på VP3.
Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Men vad tror du inför derbyt? Tror du ni har någon chans att göra någonting?
Nej. Nej. Alltså, ibland är det bara bättre att vara tydlig. Man behöver inte lägga ut texten.
Nej, men om skriv du ut så vi har den.
Har väl satt med hans.
Det är det vi ska hoppas på.
Om du kollar Manchester City när de möter exempelvis ett Brentford eller ett Everton. De är liksom bra på att kunna stå i låga block och ställa om. Det är så här, kollar United eller vad vi kommer ställa upp med. Vi är inte bra på någonting. Alltså med Rasmus Höjlund borta och Marcus Rashford som central nia. Jag kan inte se hur vi kan straffa City på något sätt. Alltså inte så lågt, inte kliva högt. Alltså vi kan inte straffa City på något sätt. Så jag ser ju liksom större chans att Everton tar poäng mot Manchester City än att United gör det. Och oddsen visar liksom, jag tror att City såg det 1,28 nu. Det är så, alltså jag blir inte ens provocerad. Det svaret säger liksom, hade Kim och Tolle sagt att de tycker synd om AIK. Jag är så härdad över det här att City är så överlägsen med Manchester United att jag... Men jag håller med honom. Alltså jag hör vad han säger. Jag blir inte provocerad och det är tragiskt. Mm.
Men tror du inte, alltså nu tyckte jag ju att Liverpool inte tog sig an den matchen på skitbra sig, men där valde ju United verkligen det extremt låga blocket i, när var det, december vi möttes. Alltså det, ni måste väl göra exakt samma sak här.
Alltså vi har ingen vänsterbacka, så vi kommer troligtvis typ starta med Amrabat och Vigge och Varane och en slut Casemiro bakom. Jag säger, vilka ska försvara Anthony? Ja, alltså det är ju där jag tror vi kommer göra, men jag tror att City är alldeles för bra.
Mm. Ja, men det alltså, ja, men ni ska nog inte försöka ge dem en match liksom. Ni ska nog inte försöka möta dem halvvägs.
Nej, verkligen inte. Alltså senaste året jag kommer ihåg den här matchen
lågt stående försvar med hög press.
Även låg press skulle jag säga.
Alltså senast blev det ju 3-6 den här matchen. Haaland och Foden gör ju varsitt hattrick, men det är så här, 8-0 hade varit en mer passande matchbild, så jag skrev till en kompis. Normalt sett brukar jag vilja se de här matcherna hemma i soffan, men jag bara, imorgon, du och jag ska dricka Guinness på Leary så vi packade så vi glömmer bort det här.
Vad tycker du om den andra grejen här? Det var ju, jag vet att vi har pratat om det här klippet. Bruno Fernandes hade väl en icke så kaptensliknande insats mot Fulham förra helgen, och Fulham tog ju ut det klippet på honom, gjorde narr av honom på sina sociala medier.
Man måste sluta säga att det inte är så kaptenslikt. Han får en smäll, han överdriver.
Nej, alltså, men ni är på väg att göra mål och han väljer att filma till sig.
Nej, vet
du
vad problemet är? Det är att det inte är så kaptenslikt om man är britt och har spelat för Manchester United tidigare. För ni har haft Roy Keane, ni har haft Paul Scholes, ni har haft den typen av ledare. Nu har ni en sydamerikan som jobbar precis på sitt sätt. Som han gör när han är ledare. Och då handlar det om att vara forbo och så vidare. Det är väl snarare kulturellt stor skillnad jämfört med hur det har
turbo när du ligger under mot Fulham, då får du fan vara något annat.
Alltså, han vill ju skaffa en frispark och visa domaren. Alltså, jag tycker att det blir parodiskt att man ska köra liksom kaptenskortet mot den här situationen. Det är klart att det ser för jävligt ut. Jag vet, Svanen gästöjer Thomas i Tutto tog ner det här liksom nya TikTok-gamet med Osimhen när de liksom hånade honom, alltså på Napolis egna sida.
Det var ju intern hån i och sig.
Jo, men Fulham har gjort samma sak.
Att klubben de, själv.
Ja, men Fulham,
alltså, jag liksom följer ju inte fotboll på TikTok, men man fattar att det riktar sig till en yngre målgrupp, och de har ju dels lagt upp den här Fulham och hånat Bruno när han filmar, och sen har de ju även, om ni har sett 2-1 målet när Traoré är det väl springer i, alltså Maguire tjurrusar, och då har de ju liksom lagt upp den och bara bye bye Harry, och sen alltså då är de hån i Harry Maguire där och liksom lägger till ljudeffekter, så det är en TikTok-generation, så att Erik ten Hag bör fokusera på sitt eget slag till korta kommanden och mindre på vad som har fulla mer.
Harry Maguire.
Exakt. Ska vi ta upp Lazio-fans i Christian Pornes sneknull som var med här uppe på listan också.
Berätta.
Ja, men det är F1-premiär. Och Christian Horner, som är toppgubbe i Red Bull, har ju läckt att han har betett sig opassande mot kvinnliga medarbetande. Så blev han ju friad efter så här, det har varit, kan han fortsätta, kan han inte fortsätta. Blev friad i torsdags, tror jag.
Av intern utredningen, ska vi säga. Han har ju inte gjort några lagbrott.
Igår morse läcker ut en Google Drive med prints från de här konversationerna. Och alltså, rent krasst, det är väl inte så här att han har betett sig jättedåligt, men han är gift med Ginger Spice, vad heter han?
Jerry Halliwell.
Ja. Så men det är rörigt i F1-världen för Christian Horner, så tycker jag ändå, piggar upp liksom.
Va?
Piggar upp. Ja. F1 behöver lite mer sneknull.
Vi går vidare på engelska rubriker.
Vi snackade om det innan. Alltså alla engelska tidningar är så jävla tråkiga, för de får sin jävla embargoed news och så kör de exakt samma, så vi behöver inte titta mer på de engelska jättarna. Det är exakt samma grej.
Vi går vidare till vad du vill då. Vi kan ta vilket land, vi har inte bara
engelska. Vi kan ta Spanien, va? Ah, vi kan, den här kan vi faktiskt ta, bara lite kort, ja, det tycker jag. Det här är faktiskt fredagens portugis framsida, men det är ju efter Lissabon-derbyt i kuppen Sporting mot Benfica, där Gyökeres igen visade hur jävla bra han är där borta i Portugal. Och 2-0-målet är det väl han gör, har nog ingen missat det återigen den här. River sig ju loss i stort sett från halva plan. Han gör det helt på egna. Ja, Otamendi är det väl som får skickas ner i backen, ja. Vrider in eller viker in och dunkar dit den. Och
tycker mycket som osar klass där. Förutom farten alltså han gör power. Det med, så är det så här, det är inte jättemycket power mot Otamendi, men det är snarare en balansfint. Han går för att möta bollen till Otamendi och sen precis då trycker han till lite grann. Och så gör han så att han ramlar och han kan gå på djupet. Sen så att han viker in så kraftfullt. Alltså det är nästan en
ja, men för att hitta avslutsläget
45 grader, 90 grader sväng liksom in för att öppna upp första stolpen och
för att vara inte bara som det är väldigt mycket nu Gyökeres gnuggare så vill jag också bara föra till protokollet att det inte är första gången Otamendi stöt bryter bort sig i karriären.
Nej, där
sen har ju Gyökeres läst det bra att jag möter den här mittbacken. Ja. Han gillar att stötbryta.
Det är dåligt försvarsspel.
Vänta.
Ställ dig i ryggen så att han inte kan gå på djupet, fan är stark i djupled.
Ja, men alltså, det där har alltså Otamendi har ju det inte för att vara så, men det finns en anledning att Otamendi skeppades från City och sen dess
har nu är han ju gammal också.
Ja, han är gammal, men också
han var skitdålig City. Alltså det var ju chansbrytning på chansbrytning, aggressivt.
Det, där,
alltså,
det är det jag menar med det. Så här. Sen läser ju Gyökeres, hej, han gör ju det han ska. Han vet med sig vem han möter och har koll på att, ja, det där har man ju scoutat.
Exakt.
Att mot Otamendi, han kommer att stöta. För det är så han spelar. Han är inte en följsam mittback, utan han går för att bryta. Sen är det ju uselt av Otamendi att när han missar stötbrytningen, ja, då får han ju kapa Gyökeres. Mm. Du kan inte gå bort det på det sättet. Så att, jättebra gjort, men vi ska också ha med oss att det där är ett uselt jävla försvarsspel.
Och jag är fortsatt så jävla trött. Alltså man borde bara omfamna att svenska gör det bra. Men jag är så jävla trött på folk som sitter och kollar på höjdpunkter och liksom Gyökeres är så och så bra. De har inte sett en 90-minuters match och det är så många som sitter i gruppchattar och ska romantisera och liksom säga vart han ska gå. Kolla på matcherna istället för att kolla på höjdpunkter.
Men det största problemet jag har med Gyökeres är ju den, nu ska vi inte förtala någon, men kopplingen i Fabrizio Romanos fall, hur han varje vecka efter att Gyökeres har gjort det bra vill vara tydlig med 100 miljoners klausulen som finns där och att alla klubbar i hela Europa är ute efter honom, och samtidigt under en vecka här där de danska avslöjandena har kommit fram kring hur Romano tjänar en hel del pengar från agenter för att lägga den där typen av tweets.
Alltså Rooney Bardaggi-tweeten är jättetydlig att den är planterad av agent.
Rooney har ju typ inte spelat en minut i FCK sedan han hyllades för att vara bäst i världen ungefär.
Nej, och det
har du
faktiskt
någon liten recap på honom eller? Jag är inte stenkoll.
Nej, men det som har kommit fram är, det är en norsk journalist tänkte jag säga. Men
danska.
Det är inte alls.
Nej, danska är det.
Ja, det är en dansk journalist, men det är ju framförallt via Norge som det här har framkommit. Det var en tidigare.
Är det Josimar, den här tidningen?
Utan det är alltså en klubbanställd som har varit i Vålerenga och som numera är, nu tappar jag det, skitsamma. Mm. Han har jobbat inom liksom klubben, typ kommunikationschef tidigare för Vålerenga, som är den som har gått ut med de här uppgifterna via media då, att de fick erbjudanden från, inte direkt från Fabrizio Romano, men från ett företag som jobbar med Fabrizio Romano, ett erbjudande helt enkelt om att ni kan för den här summan få tweets av Fabrizio Romano.
Mm.
Ifall ni är på väg att sälja en spelare så kan ni höja hans värde genom att köpa, att nu är det 10 klubbar som är intresserade och liksom det kan ge spin-offs och allt vad det är. Så att det har ju blivit en jävla grej att så här, ja, det går att köpa den typen av tweets troligtvis som vi såg angående Rooney Bardghji.
Men det man kan säga är ju att det är liksom lite next level hur transferjournalister jobbar, för de har ju kontakt och får informationsutbyte. De får skriva, se bra ut för sina tidningar, på många följare, men att man betalar pengar för det har man inte varit med om tidigare.
Nej, det här är ju man liksom.
Eller så här, det har ju varit rykten om att vissa har gjort det. Att det finns samarbeten som också har ekonomisk vinning för en eller en annan.
Men i Romanos fall där Twitter till så stor del och Instagram är plattformen, så måste ju någonstans pengarna in någon annanstans. För det är ju inte att han via den här informationen säljer lösnummer på något sätt i en liksom tidning.
Så att han har ju gått ifrån att vara silly journalist till att bli fotbollsinfluencer. Mm. Mm. Men tittar man på hans Deadline Day-sändningar så är det ju, alltså, det är ju liksom, det är ju helt sponsrat innehåll, och sen sitter han och har en livesändning.
Så alltså, Tutto Svenskan är liksom idéer som kläcks här, eller?
Ja, givetvis. Mm. Givetvis.
Alltså pengarna ska in. Så är
ja,
det.
Men så är det ju. Så är det ju.
Fabrizio Romano, om du tittar på detta.
Nej, men jag tänker mer så här.
Jag tror att de svenska Mercato-journalisterna har inga deg. Så de måste skapa sig kopplingar med företag som faktiskt kan betala också.
Ja, och så här, ska vi gå tillbaka till, för det tycker jag ändå att vi kan göra, gå tillbaka till Gyökeres, så är det ju
roligt. Jag ser bladen in och säger att han har värdighet i kroppen.
Årets jävla lögn.
Alla är till salu, Josip.
Absolut inte. Men så här, Simon Banza. Har ni hört talas om?
Nej.
Simon Banza, nej.
Ja, stenkoll.
Nej, men att han inte ryktas till Real Madrid. Alltså han har gjort lika många mål i den portugiska ligan som Gyökeres. Mm. Att han inte ska till City och Chelsea och Arsenal och allt vad det är.
Men det är ett år äldre. Kolla liksom
rubriken. Alltså det är ingen skillnad på de två.
Ta upp portugisiska rubriken här.
Finns ju någonting med att han är så jävla kraftfull. Jag gillar ju Gyökeres.
Jo, jag gillar också Gyökeres.
Men jag förstår vad du menar.
Du förstår vad jag menar i att så här, vi måste ha med oss att
spelare gubbe... som gör väldigt mycket mål hypas ju inte konstigt heller.
Nej, men vi kollar rubriken men här. Vi gör alltså, det ju också större för att det är en svensk.
Och så helt, är det väl alltid.
Så är det ju, definitivt. Men jag tycker att det, jag tycker att det är viktigt att folk
jag är fokus snarare på att jag tycker att det är kul att det går bra.
Det är jag också. Jag tycker att det är grymt. Alltså kör på. Alltså vinner ligatitel i Portugal. Spela i Europa.
Stora stark anfallare som gör många mål växer inte på träd.
Nej, och hade jag...
Så att de kostar ju mycket pengar.
Jag fattar ju att om det kommer ett Chelsea och pungar upp 100 miljoner euro och Victor Gyökeres känner att det är Chelsea, det är London, det är Premier League, det är mycket mer pengar. Absolut, kör på då. Men jag tror inte att Victor Gyökeres nästa säsong bombar in 18-19 kassar i Premier League. Jag tror inte att han är den... Jag tror inte att han är tillräckligt bra, men... Hade jag varit han, alltså det är inget, kom Freddy Andersson. Det är inget dåligt liv att bo i Lissabon det är inget dåligt liv att bo i Lissabon, vara storstjärna i ett lag som tävlar om en ligatitel, tjäna bra deg. Alltså kör på det.
Tror ni han gör 100 miljoner euros flytten till ett Champions League åttondels finallag?
Jag tror att han går för 100 miljoner euro till ett Premier League-lag, men jag är inte alls säker på att det vi har att göra med en liksom skytteliga-vinnare i Premier League.
Hoppas det.
Chelsea.
Jag tycker att det närmaste svenska som vi hade med det Victor Gyökeres gör, det är Henke Larsson. Jag ser inte att de är lika i sin spelstil, men det var två stycken anfallare som gjorde väldigt mycket lag. Då var ju Celtic och Rangers, ska ju sägas, när han gjorde många mål, var ungefär samma nivå som Sporting skulle jag säga. Det var högre nivå än idag att göra mål. Många kanske tänker, vadå Celtic? Det var väl sämre än vad Sporting? Ja, men jag skulle säga att det var ungefär samma nivå på Celtic då som det är på Sporting liksom. Idag.
Ja. Man vann ju UEFA-cupen bland annat.
Exakt.
Så det är ju
var mer hypat liga.
Liksom, Europa League. Det är väl klart att Sporting kan vinna Europa League. Alltså det är den nivån.
Jag tycker att jämförelsen är ganska bra. Ja, de stannade ju han väldigt länge. Det kommer inte Victor Gyökeres göra. För det var en annan tid och en annan fotboll. Men han gjorde bra när han väl kom till.
Skulle Sporting maxprestera och nå sin absoluta topp, så är det ett lag som går till kvartsfinal i Champions League och inte längre. Samma sak var ju Celtic. En bra lottning vidare från en Champions League-grupp. En bra lottning. Så skulle de kunna nå en kvartsfinal i Champions League. Men där tar det stopp. Så jämförelsen Celtic Sporting, den håller ju.
Och då
ju
då går du prata om Henke Larsson. Hur bra var Henke Larsson när han peakade? Hade han gått in i en liksom, topp-8-klubb som 9-världen?
Alltså han var jävligt bra. Du var ju knappt född, Jalka. Så alltså, du ska ju hålla käften.
Alltså, jag är ändå 10. Alltså du är absolut äldre att följa på ett annat sätt.
Men... Jag levde med Henke Larsson under hela den tiden som vuxen individ. Alltså Henke Larsson var riktigt bra i ett Celtic. Som sagt, var riktigt bra också. Det var en tid också där man inte gick lika mycket. Sen så hade man ju önskat kanske att han gick tidigare. Men jag tycker ändå det han gjorde för svenska landslaget. Det han sen gjorde i Manchester United och framförallt i Barcelona. Ändå visa, han avgör en Champions League-final. Mm. Alltså det finns ju ingenting att tveka på om han hade han höll ju uppenbarligen i en topp 8-klubb.
Vi kom in på det i veckans Storbritannien också och pratade här. Han har ju faktiskt vunnit den här guldbollen och då var ju, eller vad heter guldskon. Och då var ju Celtic, skotska Premier League, var ju värd typ 0,8 per mål. Så han behövde liksom prestera bra mycket bättre än toppligorna. Så. Och han vann den ändå för att han verkligen öste
men,
mål.
Men där är det också tid. Då, där, tipset till Victor är att titta på Henke. Henke stannade ju på den nivån där det var så att du är kung här.
Går kommer inte hända. Han har Hassan som
agent. Jag vet, det kommer inte hända. Men jag hade tyckt att det var fint ifall han bara, vet ni vad, jag pallar inte Premier League. Jag är kung i Lissabon.
Påminner om min inside som jag inte har betalat för. Att det var Hassan Sättinkaja som övertalade Viktor Gyökeres att gå till Sporting.
Jättebra.
Att det var ett bra beslut. Mm. När Gyökeres själv så glömde. Jag ska inte till någon fucking Sporting Lissabon. Alltså när det fanns.
Ja, men
intresse, är det intresse? Det fanns konkreta ju, bud från Premier League-lag.
Men då hette det ju om lagen Fulham och Everton Crystal Palace. Exakt. Och nu kommer
det
de heta.
Alltså, det var Wolves typ, han, det sturades.
Ja, men både Wolves och Fulham, det var ju, alltså Mitrovic skulle han först ersätta, sen till de rally och då skulle Wolves eventuellt.
Och det konkreta bud och det fanns liksom avtal Wolves, på bordet.
De tog Matheus Cunha.
Ja, men det var förra året januari.
Ja, men klausulen tickade.
Okej, så de hade han på lån. På tal om Hassan, kan man, jag hade, av någon jävla anledning så hade jag praktik på en kebab i mellanstadiet.
Ja, men så här, jag känner som att du är på väg på en rasistisk väg.
Nej, nej, verkligen inte. Nej, men så här, vår familj kände de som...
Vi kanslade här mitt i liven.
Nej, jag ger ett försök. Vår familj kände de som hade en kebab i lokala liksom skärblacka där jag kommer ifrån.
Så du har stått och kört allting på?
Alltså, jag var ju mest där och käka och liksom fick sitta bakom och kolla på det. Det var ju liksom mellanstadiet, första praktiken, 2 dagar.
Hacka lite sallad.
Ja, men exakt. Ja, men så liksom, jag var nära vän liksom med han som hade det här stället. Så jag får ju då av honom en matchworn IFK Norrköping tröja från typ så här 96 kanske, långärmad, riktigt tjockt material, Hassan C på ryggen. Så någonstans hemma har jag en matchan med en Hassan Sättinkaja tröja IFK Norrköping från typ 96.
Fan, inte helt omäktigt.
Kan man få något för den eller?
Nej, det kan man inte.
Nej. Ska den upp här eller om man hittar den?
Skicka den till
kan man få någon till Romano tröja? Nej. Så du har typ så här Ronaldos VM-tröja för 0 kronor.
Den Småling-tröjan ni har här, är den, var ni fått den ifrån?
Är det bara i Italien man håller på och tar bollar som har gått i nätet och lägger i en fin liten påse och sen så är det oftast en dam som är välklädd som
då sippar igen påsen.
Sippar igen påsen och sen så går de iväg med den här bollen. Har du sett det?
Nej.
Efter varje mål som görs säljer de dem eller?
Jag vet inte
vad de gör med dem, men de gör alltid...
Sippas in i en påse i alla fall, och bildproducenterna har ju fått då tydliga order om att
det här ska filmas. Byter de matchboll hela tiden?
Så får efter ett mål.
Sjukaste jag hör. Alltså i Premier League är ju enda grejen, alltså gör du hattrick så tar du ju bollen.
Det här är varje mål.
Ja, men då finns det aldrig en hattrick-boll heller.
Nej,
men det, till det den som eventuellt eller, gör ett hattrick.
Ja, jag vet inte om det finns.
Eller får du alla 3 bollarna då?
Det sjuka är, man undrar ju hur många matchbollar de har. För att jag menar i veckan.
Ja, men det finns ju många även i Premier League. Det finns väl 20 bollar runt den här planen för att kasta in.
Ett tag i Premier League hade de ju liksom bara en boll. Att det liksom var skärmigt. Åkte den upp på läktaren.
Det var så ska den tillbaka. Nej. Alltså, det är en av de för typ 2 säsonger sedan. Att bollkallarna fick kasta in ny boll.
Det fanns ju såklart andra bollar liksom bakom.
Men,
liksom,
men det ska vara den som ska tillbaka.
Alltså om det var
liksom
en dålig luft kunde ändå ta en minut och hämta en annan boll. Och just
ja,
där,
alltså,
det alltså, du leder borta fansen, håller bollen när du blir livat. Det var ändå charmigt.
Det är mycket surr om kebab. Mycket, men det surras om kebab i chatten här nu. Vi ska ju gå på Sveriges bästa italienska restaurang efter det, nämligen Adria. Mm. Den ligger på Tulegatan. Mycket, mycket bra. Har öppnat lördags- och fredagsluncher. Annars kvällstid som gäller. Lite reklam för min polare Michele Montanari.
Men den är faktiskt ruggigt bra. Alltså, det var surr om Olli i chatten förut. Och där måste vi hålla med chatten att överskattat.
Ja, jag har inte varit där.
Nej.
Du behöver
inte gå dit.
Jag går på Adria och så går jag på Leandro Bror Fisk. Det är de enda 2 restaurangerna som jag
besöker. Det räcker för dig.
Är vi fortfarande på Rasenia Stampa? Har vi någonting kvar?
Spanien har vi inte tagit.
Nej, då ska tycker vi, jag att vi går till Spanien och ger dem lite kärlek och tid.
Men vi kan ta den andra, tänker jag. För där har vi Valencia Real som är den stora. Och framförallt då Vini Juniors comeback till Mestalla. Där det var rasist...
Just det.
Skandal förra säsongen, och det här är då första återkomsten dit sedan dess.
Ancelotti, och rubriken är att vi håller den här festen fredlig.
Mm. Det ska fokuseras på fotboll.
La Paz.
Har,
La Pace.
Ancelotti varit inne på. The Peace. Bellingham eventuellt tillbaka i truppen också för Real.
Yes. Sen får vi se huruvida han spelar eller inte. Jag kan tänka mig att han inte kommer starta den här matchen.
Spelar Real i veckan eller gör han va?
Bra fråga.
Jag tror det. De spelar första helgen, så det borde vara. De vart 1-0 mot Leipzig, eller vad blev det?
Det vart 1-0 borta.
Ja, exakt. Det ändå, ja. Alltså det är ju klart, men man vill ändå ställa ut ett bra lag.
De spelar onsdag. Onsdag hemma mot Leipzig. Mm. Samtidigt är det City Köpenhamn. Vi har ju watch along både tisdag och onsdag givetvis.
Det måste vi påminna om.
Tisdag är det Real Sociedad PSG och Bayern München Lazio.
Tillsammans med Total Live Weekend, vår stoltaste produkt som vi jobbar med, watchalongerna.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja. Där har vi lite överraskningar på gång inför EM i sommar. Oh. Jag kan ju rekommendera era vänner att börja kolla på Total Live Weekend för att få koll på helgen. Och
läge
sen...
för de som är inne i chatten också och inte har klickat prenumerera än. Läge att göra det.
Det är över 800 personer som kollar nu. Alltså det finns en liten uppåtknapp, en liten tumme upp.
Har vi fler rubriker, första sidor? Vi kan kolla på marken i alla fall. Examen para el líder. Så att det är ju någon slags examen här. För, och jag misstänker, jag hoppas att leader är ett låneord från engelskan på spanska. För det hade varit liksom ledarnas examen i så fall. Mm. Jag väljer att tro det.
Sen får det ju, låter ju rimligt också.
Sen får ju El Braxo och gänget som pratar spanska i chatten rätta mig om jag har fel. Men samtidigt så vill man ju inte kolla en bra story.
Nej.
Det var ju lite intressant med den här matchen som spelas ikväll. Alltså man tänker att Real Madrid, nu har Bellingham visserligen varit borta, men att det är liksom ett fröjdigt lag. Men alltså en av fem senaste matcherna har gått över 2,5 mål. Så, och samma sak för Valencia.
Rinner på ATG och pillar.
Jajamensan, kolla Big Nine. Så liksom kollar man underliggande statistik så luktar det
målsåt. Spika över 2,5.
Ja, exakt.
Mm. Enda matchen.
Spela Big Nine, fett kul.
Ja. Enda av senaste...
Du hörde att jag sa
tvärtom, va? Ja.
Enda av senaste sex man, det är ju mot Girona, 4-0.
Ah, okej.
Okay. Sen har vi fem utöver det då.
Fick också... Fick också från El Braxo här att det var ett engelskt låne.
Bra, uff.
Alltså, otroligt av mig att spotta
det. Det har du i ryggmärgen.
Ja, jag har det i ryggmärgen. Så där, ryggmärgen. Så där jobbar italienare också. Det är så jävla roligt liksom, att de bara tar bort EA. Alltså, de hade ju kunnat skrivit leader. Ja. Men att det har blivit ett,
leader.
Ett ord. Liksom.
Leader.
You will see också med mig där. Ja, mycket trevligt.
Någon som säger att de ska tumma ner för att man ber om en tumme upp. Det blir block i 5 minuter.
Verkligen. Tumma upp, hörni, bara 6 tummar. Vi skulle behöva 3-siffrigt tycker jag. Det är värt mycket det när vi behöver göra. Detta är gratis att titta på. Det är lite tummar upp. Vinner Rule Britannias trippel i helgen?
Ja, jag tror det.
Tyckte
faktiskt.
Tyckte den så bra ut. Ja. Mm. Stor rygg då.
Bra känsla. Mm. Men fan, helgen då, vad har vi att se fram emot? Om vi
börjar med
lite,
Svanemar.
Lite
och jag tycker alltid att det är så jävla trevligt med Svanemars kommentering.
Den här helgen är helt italiensk för mig. Vilket det var länge sedan, men jag ser fram emot det. Monza Roma idag, 18.00, fotbollslördag i Europa. Sen imorgon har vi ju jag och Vicky i Napoli Juventus 2045. Oh. Där drar vi igång försnacket redan 2030. Så att, kommer jag och Vicky sitta och gnugga mysigt oss igenom. Så det blir en mysig helg.
Alltså i bild eller liksom...
Nej, utan okay. I audio. Ah. Audio endast.
Ändå sexigt med 15 minuter försnack från kommentering.
Ja, verkligen. Det tycker jag är ganska mysigt.
Så att, ja, det är mitt bästa försnack. Jag ska inte ljuga. Alltså utan... Eller ja, det kan vara kritik till studion också.
men lämna över jävla, till arenan.
Ja, men det är så jävla härligt. Och så är det två kommentatorer som bara ger oss som konkret information på startälver, på den här matchen, lite bakomliggande information också. Lite rubriker. Och sen samtidigt som man får arenan runt, man ser lite uppvärmningar, man får följa bildproducentens val, tränare och så vidare. Jag älskar det.
Ja, jag tycker också att det är
Det är det enda jag saknar ute i Europa, att man hade kunnat koppla in Bordeaux-Camp och journalisten. Det har vi ju på Allsvenskan såklart, men vi har inte råd att skicka Bordeaux-Camp och journalister ute i Europa. Men alltså, det vill säga pitchside journalisten som säger, nu sa tränaren det här, nu händer det här, nu förbereds det här bytet, nu skrek han horunge till fjärdedomaren.
Ja, men också på, det ger ju också, tycker jag, en ännu bättre atmosfärkänsla också. Att få någon som står vid sidlinjen och man hör trycket på arenan på ett annat sätt än vad man gör i den vanliga sändningen.
Det känns så exklusivt. Jag satt och kollade Monday Night Football i måndag, så då var Gael Clichy och Jamie Carragher i studion. Sen Gary Neville kommenterade på plats som expert. Och då är det liksom, först så står han och pratar med Thomas Frank där och sen med David Moyes. Och det är, det känns så avslappnat. Sen blir det väl att man är så van att få de allsvenska tränarna för att de känns så mänskliga. Men att få de här stora Premier League-tränarna pitchside, det känns exklusivt.
Ja, ja, ja. Jag saknar det i den italienska bollen.
Jag innan vi kan väl blicka lite fram mot annan fotboll också, men vi hoppar ganska snabbt förbi fredagen. Vi fastnar lite i Lazio Milan som blev lite Rasenja Stampa. Jag måste
ju slå.
Men jag vill att vi kanske landar lite i den danska bollen. Mm. Faktiskt, med tanke på att vi hade en på många sätt jävligt speciell match igår också. Jag tror ingen har missat veckans jävligt mörka och trista rubriker från Danmark och såklart från den svenska fotbollen med tanke på läget för Kristoffer Olsson.
Vad var det som hände? Svanemar, du som också har följt det
Nej, men den snabba recapen är väl att han har mer eller mindre svimmat av hemma. Mm. Och behövt åka akut till sjukhus, legat nedsövd, har...
Alltså någon slags koma, tror
jag. Ja, mer eller mindre åt det hållet. Och sen har det varit ganska mycket locket på. Klubben gick väl ut och sa att så här, det här har varit i samspråk med hans familj, att vi vill hålla det här väldigt liksom, vi vill inte berätta för mycket utan vi vill ha lugn och ro.
Såklart.
Fullt förståeligt, givetvis. Men sen kom det väl rapporter inför matchen från Midtjylland att Kristoffer är vaken. Det är inga, liksom, de vitala organen fungerar, men mer än det vill vi inte säga. Läget är stabilt. Det är väl det man har
men
gått ut
med. Men ändå allvarligt. Jag tror inte baken är. Jag tror han fortfarande är helt... Men att har fått tendens på att organen fungerar.
Organen fungerar och läget är stabilt. Det är väl det de har sagt.
Men framförallt med tanke på att det igår då var toppmatch i Danmark med Midtjylland på tredje plats mot ett andra placerat FCK och att Midtjyllands hela vecka har ju handlat om att förhålla sig till detta samtidigt som man går in i den här matchen, man gick ut med att man skulle i den 8:e minuten, hans tröjnummer, det skulle vara manifestation, hyllningar. Varenda spelare i klubben kom till matchen i tröja nummer 8 i den 8:e minuten. Även FCK gick ut officiellt håll i den 8:e minuten. Då ställer sig fan i mig borta, supportrar också upp, visar vår kärlek till Kristoffer. Och sen så vinner ju Midtjylland den här matchen med 2-0. På tal om matcher man kanske hade velat vara på, jag kan tänka mig bara vilken kväll det ändå blev. Om inte annat
för att visa sitt stöd. Liksom,
att, ja, men alltså att få vinna en fotbollsmatch som någonstans betyder mer än fotboll. Det är en otrolig inramning och häftigt. Och vi skickar väl all kärlek och förhoppning om bättring.
Stora rubriker i veckan. Jon Dahl Tomasson officiellt klar. Gjorde sin första presskonferens också. Han officiellt också klivit på sitt arbete och börjat kontakta spelare. Fick ju också frågan kring detta såklart. Och pratas om dansk då. Inte för att det har kanske så stor betydelse, men ändå, han spelar i Midtjylland och sådär. Och du som AIK-are, Svanemar, är ju stor faktor till att AIK faktiskt vann SM-guldet 2018 och ses ju som en nyckelspelare utöver det vanliga för AIK då.
Ja, och alltså för egen del som har på något sätt jobbat nära klubben i många år och får väldigt ofta anledning att springa in i spelare och ledare, så du vill bara stryka under på det som alla från AIK-håll har liksom påtalat. Så att det var inte bara en liksom fantastisk AIK-spelare under den här tiden, utan det, som person också och människa, så liksom toppen kille på precis alla sätt och vis. Så att man skriver ju bara under på det Bylund säger. Man hoppas på på snabb återhämtning och förbättring och att läget blir bra mycket bättre än vad det är nu.
Såg att Arsenal var tidiga också med att skicka krya på dig hälsningar.
Men det är fint där alltså att Twitter känns mer infekterat än någonsin. Alltså kollar man bara Stockholmsbollen nu så känns det liksom, jag orkar inte ens kolla på svensk fotboll på Twitter för att det är så hädiskt. Men att oavsett lagsympatier att man liksom går enad front här, och exempelvis IFK Norrköping som, ja men det har... Ja, men varit lite problematiskt att han gick till AIK och sådana saker, att de går ut och även supportrar därifrån. Det är så jävla vackert att man sluter samman i sådana här situationer.
Ja,
så
verkligen
styrka kramar till Koffe som, ja, men som Sane säger, jävla toppen kille verkligen.
Speciell match.
Ja, men verkligen.
Och att de vinner den matchen också.
Det är det jag menar. Vilken jävla häftig kväll den nog ändå blir. Alltså sätta sig på puben efteråt och andas ut lite. Att ha vunnit, vi gjorde någonting tillsammans.
Man har ju varit med om den där typen av... Alltså att det händer tragiska grejer runt fotbollsklubbar. Jag tycker ofta att det tenderar att bli... Alltså jag tycker det är häftigt hur lag och lagsporter fungerar. Att man någonstans blir... Att man spelar för, alltså man hittar styrka i att så här, nu gör vi det här tillsammans för,
och det är ju helt,
liksom, alltså, för Koffe i det här fallet, och man går ut och vinner matchen, att det blir en symbolik som är vacker på något sätt.
Och nu, visst, det var 3-1 mot 2-1, så det hade ju mycket väl kunnat bli så här, men just i en fotbollstid som ska handla så jävla mycket om liksom, processer och linjer och hur du ska vinna, och så kan det ibland kanske landa i så enkla saker som att vi ville det mer.
Ah, alltså, sådana här matcher är så jävla fina. Alltså, så här, det är lätt. Jag, alltså Uniteds flygkrasch 58. Alltså matchen de spelar efter där. De är liksom inga spelare. Men jag tror att de vinner matchen med 2-0. Och det är så här, vi mötte inte 11 man. Vi mötte alla. Alltså så här, hela världen höll på United. Och så här, hur vi än hade presterat, vi hade inte haft en chans. För liksom, de skulle vinna. Hur mycket bättre vi än var på pappret, det gick inte. Och det blir fint när man liksom... För det kan ju bli en låsning för spelarna, för fatta, de har ju liksom fått uppleva det här och vetat om det längre, att det är jobbigt. Men det är fint att det liksom ger resultat på planen också, att man får ut mycket av det.
Just den grejen finns också beskriven bra. Jag gjorde en podcast som heter Never Forget förut. Mm. Och där har vi ett avsnitt som handlar om Gigi Meroni, La Farfalla Granata. Alltså en stor spelare för Torino och det italienska landslaget. Också en väldigt spektakulär person. Som sagt, på 60-talet som blir påkörd, avlider och man spelar matchen efter. Och hans ersättare går in och avgör. Jag tror att det var derby mot Juventus till och med. Och han har sett fram emot den här matchen själv. Och han beskrev det som, alltså 10 år efter, som sitt livsmatch. Han var bara en ersättare till den stora Gigi Meroni. Men sa att liksom, jag flög fram i den matchen. Och de vann det derbyt. Mm.
Lite trist, på tal om Danmark, du nämnde Jundal Thomasson, så har jag lite att diskutera med agent Josip Ladan i veckan, med tanke på att Jundal Thomasson nu har gått ut med att han kommer kommunicera på engelska och inte använda sig av tolk framåt. Det är alltså dunderfiasko.
En ekonomisk
smäll som Josip ska kompensera för. Jag vet inte... Vad som har skitit sig i förhandlingarna med förbundet där. Men det är en fråga
någon
som...
Någon har väl satt med hans! Ja,
alltså, men ändå ett väldigt... Om vi bortser från alltså, din ekonomiska haveri, så ett väldigt bra beslut.
Nej!
Ja, men jag är så jävla trött på... Men så här, Kalle Nilsson ute igår på Twitter och sågar svenskar som inte förstår danska.
Kalle Nilsson...
Men alltså, jag förstår inte. Alltså, det går inte.
Ja, nej, jag håller med.
Alltså att sitta och lyssna på en dansk så här, alltså AC som försvenskar sin danska, eller Jensen i Kalmar, det går att förstå, men en vanlig dansk som pratar danska, det går inte att förstå. Det är väl jättenormalt att du pratar, och ja. Om 50%
han har ju en jättebra engelska, ja, men, också
alltså, det var ju en spetsig presskonferens. Alltså jag tyckte ju att den var, man kände att här kommer det hända grejer. Ja, men också lite härskarteknik, alltså när Olof Lund tar första frågan och liksom Jondal Thomasson börjar liksom köra tjena Olof och börjar garva, och liksom, det är verkligen en ny sheriff i stan jämfört med vad vi har blivit vana vid.
Men han kändes så jävla förberedd på något sätt, Thomasson. Alltså, det kan man också förvänta sig. Ja, men Simon Bank hade någon fråga, det var det. Ja, men Simon, jag minns vi tog en middag för 20 år sedan.
Pratar han danska nu?
Nu blev jag på lite svensk-danska. Men
han pratar engelska och du översätter till danska.
Nej,
där har vi. Jag kan ju börja jobba på den danska televisionen. Josip.
Det var ju hans.
Ingo, vad fan är det som händer?
Josip, kontakta TV2 istället. För fan.
Bylunds hjärna är ju som mitt hår nu.
Josip menar att...
Jag älskar att han blir översatt till danska fast Jondal har pratat engelska.
Bara susar i pallet.
Varför hacka sändningen så mycket blir svart och så? Du vet inte. Nej. Det är något jävla hack i sändningen.
Alltså. Bland det sjukaste som har hänt i den här studion.
Ja, då har det ändå hänt en del.
Det är Jalkens kamera som håller på.
Ja, men det är du som var på dem innan.
Ja. Vi visar inte Jalken mer i denna sändning.
Nej, skönt. Skönt för alla inblandade,
ja,
tror jag.
Ja, exakt. En kvart kvar, ställ frågor, lilla frågelådan.
Mm. Nisse Frisk undrar vad telefonnumret var inne.
Nej, ge inte Nisse Frisk utrymme.
Han är i gruvan uppe i Kiruna. Ska han inte få ringa
Nisse
in?
Han behöver inte ringa, han hade skrivit att han hade fått...
Men vadå, vi öppnar väl?
Men vi kan öppna från någon annan,
tycker jag. Telefonnumret är 010-8899-100.
Och man får som sagt skriva frågor i chatten också. Såklart.
Ja, definitivt. Ja, jag sitter och tar upp chatten här
nu, så det är bara
hojta. Det är en fet
fråga till Bylund då. Liverpool i helgen. Baby Reds vann ligacupen och slog Southampton. Vad är status på spelarna? Nottingham borta, är du nervös eller?
Ja, ni visar ju i veckan att det inte är en lätt plats att åka till City Ground. Behövde lite hjälp i slutskedet, men Darwin och Soboslai förhoppningsvis tillbaka i truppen i alla fall. Vilket ger oss någon form av seniornivå på laget. Men det ska väl litas till en del ungdomar idag också. Men ja, jag vet inte vad du har gjort, men jag tycker du ska helga dig på Big Nine.
Har jag gjort.
Bra, mycket bra. Liverpool förlorade senast också.
Är det så?
Ja, jag tror jag ett över har jag med, inte ett under. För ni kommer göra mål. Men ettan med.
Får man kasta in som match i helgen som spelas redan idag, Torino och Fiorentina. Alltså en vänskapsmöte där supporterna har väldigt god relation med varandra. Sen så kommer det såklart smälla på planen. Men Amicizia, en av de största i Italien.
Annars är ju den italienska bollen imorgon kväll. Alltså 18.00 Atalanta Bologna.
Som Christian alltså Borrell har sagt är... i säsongens match. Och,
ja, för finsmakarna så är det
säsongens match. Alltså, det är två provinslag. Ett provinslag som har gått bra över tid. Ett provinslag som har...
Vi har någon med oss.
Är det så att vi har med oss gäst?
Vem har vi med oss?
Det är Niklas här från Uddevalla.
Ja, men tjena Niklas.
Tjena Niklas. Hur är läget?
Ja, det är bra, det är bra.
Du, jag måste... Bakfull som många är, eftersom vi riktar oss till målgruppen unga män och det är lördag morgon. Men du, tycker du att Atalanta Bologna är säsongens match, precis som Christian Borrell?
Ja, men det kommer bli en svängig match, tror jag. Det är ju inte det här klassiska Serie A. Jag älskar ju Serie A, men det är inte det här klassiska Serie A-lunket när matchen slutar 1-0 och det är defensivt. Utan nu är det ju nya Serie A här med 5-5. Hade gärna sett fram emot det.
Vad ser du fram emot i helgen, eller vad har du på hjärtat?
Jag ser fram emot Roma. Men jag har lite frågor här till er i studion här. Kring vad tror ni om De Rossi? Kommer han fortsätta som tränare, eller hur tror ni upplägget blir i Roma?
Fan, har inte du ringt innan när vi surrar Roma, eller vi har gjort det?
Ja.
Ja, exakt. Ja, men så är vi med. En återkommande gäst. Det är trevligt.
Sätter Roma på kartan.
Ja, men det är en bra fråga. Jag och Gustav har ju pratat mycket om det i Toto Balotto. Han ville ju få det till liksom en interimtränare, men det här problematiska med att ha Il Capitan Futuro som tränare, ofta funkar inte. Och det är inte alltid... det blir bra när det blir mycket känslor. Men jag lämnar klart. Niklas, jag lämnar klart på Daniel De Rossi som tränare. Jag tror på honom jättemycket. Jag tycker att han pratar väldigt klokt. Han är en intelligent person, vilket någonstans måste vara ett fundament som en tränare har. Jag tycker att han, alltså i hans intervjuer, kopplat till det sätt han spelar under den här första tiden, med all respekt för att det bara är en första tid och en smekmånad, tycker jag att han säger allting rätt, han gör allting rätt. Han flörtar inte med supportrarna på ett falskt sätt eller för mycket för att han är liksom Daniele De Rossi med allt vad det innebär, han är ju staden, utan han håller på en jävligt bra nivå, tycker jag. Det ska bli jävligt intressant att se när det går dåligt, alltså när de hamnar i svackor, hur han hanterar det. Men av det jag sett från Daniele De Rossi så här, så tror jag att han kommer hantera det bra, och jag är ganska övertygad om att om det bara fortsätter ungefär nu har det ju varit liksom succétid för Roma så här långt, men Ja, men ta förlusten mot Inter, så tror jag att Roma-supporterna snarare lämnade den matchen såklart svidande med en förlust, men ändå positiva kring att kolla, vi störde Roma, eller vi störde Inter. Vi kunde inte brotta ner dem för att de är lite bättre än oss just nu, men för framtiden. Där är nog Daniel De Rossi rätt motivator, rätt tränare för att kunna vinna även mot storklubbarna.
Får jag fråga dig innan du kommer in, vad känner du som supporter? För liksom, kollar man på de matcherna han har vunnit, har det varit på pappret ganska dåliga lag, många bottenlag, och sen blev det torsk mot Inter. Känner du redan nu att det känns jätterätt, eller vill man vänta säsongen ut för att liksom se hur han presterar i de här lunkmatcherna mot mittenlag och så här, ja, men de tuffa matcherna mot lagen man ska slåss med runt Champions League-plats, eller vad är känslan just nu som supporter?
Ja, min känsla är just nu, alltså nu mår man ju bra igen. Nu spelar ju Roma som jag vill att Roma ska spela. Det är offensiv fotboll. Även om jag älskade Mourinho under Roma, men det var kanske inte den fotbollen som jag förälskade vid när jag kom till Roma. Det var liksom offensivt och inte så mycket defensivt tanke. Egentligen klassisk Roma. Men skulle Daniele ta oss till Champions League, så ser jag ingen anledning till att vi ska ta in någon annan tränare. Då ser jag hellre honom. 1-2 år framåt så får det väl gå som det går då nästa säsong. Men jag känner att vi är ett läge där just nu i den här säsongen, att Daniele kommer in och får oss känna oss lugna igen. Och Pellegrini har vaknat till. Så att jag känner just nu känner jag bara att Daniele ska vara kvar som tränare. Sen får vi väl se hur det blir här med, om vi nu de här Saudi, det här som kom upp med de som äger Newcastle, och de ska in och härja i Roma också. Det vill jag absolut inte ska ske, men då spelar jag lite i det.
Ja, men det kan ju vara liksom att Friedkin vill ha in färskapital. Det är ju rykten om det också vad det gäller Milan, att man vill liksom sälja en liten del av klubben för att kunna finansiera och liksom göra ännu mer bättre värvningar och så vidare. Men jag förstår ju det liksom känslomässigt, att man vill försöka hålla borta det.
Ja, men alltså det roliga är ju att Dan Friedkin har ju pengar. Man får ju någon gång öppna plånboken. Om vi nu är att vi ligger så på snöret med FFP, varför tog man in Lukaku då och betalar? Alltså,
han är ganska
bra. Det är en av de dyraste lönerna vi har betalat någonsin.
Nej, jag håller med.
Det har fallit ut ganska bra, måste jag säga.
Fast det är en värvning som... Alltså,
det var ju det de behövde i och med att Tammy Abraham. Vem ska de ta då?
Nej, alltså, jag vet inte.
Om de behöver garantier, men de får ju det i Lukaku.
Just med den lönen, alltså, jag tycker att Lukaku är virus för de klubbarna han kommer till. Han har gjort en
fast
bra...
han är ju inte det i Roma.
Alltså,
nej, alltså, han är svinbra,
han är nyckelspelare. Han kostar om man har kunnat spendera på andra sidan.
Jag älskar Lukaku i Roma. Alltså, men det här snacket är hela tiden vi inte kan värva spelare. För att vi ligger alltid och tummar på FFP. Men då var det inte... Ja, men varför plockar vi in Lukaku då, om vi nu inte har... Om vi tummar på FFP konstant hela tiden. Det är någonting som ligger och gryr med det här. Har vi ytterligare igen ett par jänkare som inte vill... Som äger klubben... Som inte vill investera. Det händer ju ingenting. Det händer ingenting i arenafrågan. Så att,
Men det är ju politiskt också. Så det är inte så att man, det inte finns vilja. Det är bara gå till alla klubbar i Italien som har problem. Men där det är liksom kopplat till det lokalpolitiska och så vidare.
Ja, att man sen är det ju Rom också. Det ligger väl säkert på den här jävla dödskallen överallt. Ja.
Men Joel C skriver så här med Lukaku är sämst. Men frågan neutral då, som plockar ut nyckelspelare inför varje helg och som investerar pengar i det, Daniel Olenklint.
Det är klart
han hyllar ju Lukaku hela tiden och tycker att i spelet och det han faktiskt gör. Vi kan fråga Svanemar också, för jag tycker att din röst är viktig här. Men det har blivit någon snack om Lukaku är värd pengarna eller inte i Roma för att han tjänar väldigt mycket. Jag säger, alltså efter att Tammy Abraham gick sönder, så var de ju tvungen att göra något och det dök upp en chans på Lukaku. Jag säger att det är värt varenda krona oavsett hur mycket de
betalar. Givet,
vem skulle de ha tagit som levererar
alltså,
samma?
Givet Romas läge, givet vad de kan få in, så toppspelare.
Men blir det inte, alltså, om vi tar liksom för över alltså, parallellen med AIK-diskussionen som går överallt nu, att man liksom satsar väldigt gammalt och inte försäljningsmässigt. att det blir liksom att man måste prestera.
Skit i Roma.
Jo, men att man måste prestera just nu. Tar man in Dybala för vad han kostar, skadedrabbad, man tar in Lukaku för vad han kostar och sen samtidigt kommer åtta. Är det inte bättre att lägga de pengarna på att satsa och bygga något yngre och liksom få roligt igen istället?
Jo, fast för säg en ung italienare som är, nej, alltså, som är värd att spela alltså, nummer nio i Roma. Alltså, är Lorenzo Lucca från Udinese som du vill
ha? Det är inte jag kunskap i. Men,
jag säger
men
det.
Just,
det
den, just den här grejen att satsa och lägga de pengarna på den spelaren, då ska du leverera här nu.
Viktig roll också.
Roma
alltså, alla behöver ju en nummer nio som är fett bra.
Roma gör inte det. De är fyra poäng från fjärde platsen. De är vidare i
Europa. Det kan bli så att Lukaku skickar dem till Champions League i slutändan. Ja, för det, han har den potentialen.
Då är det en annan diskussion.
Han är Lukaku.
Men just vad jag sett den här säsongen av Roma, ja, så nej, tycker alltså, inte jag att det är
mycket. Min take med Lukaku är att jag älskar att han är i Roma. Och det var det vi behövde efter nu när Tammy blev skadad. Men hela det snacket som jag har varit ifrån Pinto och ägarna, att vi tummar på FFP, vi inte kan värva spelare, då blir det, för mig blir det att ja, men om, har vi råd att ta in Lukaku då? Alltså det är det här min take är. Så jag gör det gärna, jag ser gärna mer sådana värvningar, för det är det Roma behöver.
Men... Ja, uppenbarligen så hade ni ju råd där och då, om man kollar på det laget sammansatt för Daniel De Rossi i alla fall, så tycker jag ju att det är ganska välbalanserat, alltså med den trion man har framåt, de spelare man har i laget bakom, alltså Lorenzo Pellegrini som är också Filio di Roma som är en symbolspelare med, alltså från Rom med lagkaptensbindan på armen. Alltså man tar ju bort lite press från honom för övrigt med Daniel De Rossi också på bänken.
Ja, definitivt. Som det blir lika mycket rampljus liksom.
VPT skriver att Dybala är sjukt överskattad. Det är ju fakta emot liksom. Det är han definitivt inte. Han är en
alltså det är väl om man menar en hel säsong så kan jag höra vad han säger. Men som
han är skadedrabbad.
Exakt.
Och men han är inte överskattad. Kolla på han nu. Inte. Vilken jävla fotboll.
Men jag kan tänka alltså, mig att VP3 menar att han blir inte att man kan klassa honom på högsta nivå för att han bara spelar 60% av matcherna.
Jo, fast då ska man inte prata om att han är överskattad.
Nej, jag vet. Men jag...
Du kan ju prata om att han är värd pengarna för han är skadad ofta, men du kan inte prata om att han är överskattad.
Alltså, han är han
är värd varenda krona. Han får vara skadad hur mycket han vill.
Bara, så jag vet inte vilka spelare folk vill ha in i sina jävla lag. Börja ifrågasätta Dybala och börja ifrågasätta Lukaku. Alltså, vad ska Roma göra? Vem fan ska de ta in som en nia då? Ja, det finns inga nior som lämnar garanti som Lukaku gör. Plus att han tar ju två mittbackar varje gång han springer in på Roma planen så Dybala får ytor.
Ja,
alltså man får inte bara tänka så grunt som jag tycker att det görs här nu. Nej, fan ni i chatten, alltså VP3, fokusera på gnaget du liksom.
Ja, det, verkligen, håll det till svenska bollen här.
Någonstans får det vara nog liksom, här måste jag sätta ner foten. Vad säger du?
Josip är i kö. Ska vi surra lite med Josip här?
Absolut. Vi tar in Josip Ladan.
Ha en trevlig jävla lördag och lycka till mot Monza.
Jag tror att vi bara stängde ner Niklas från Uddevalla. Vi säger varmt välkommen till Josip Ladan, läget.
Tack så mycket. Det är väldigt bra. Jag har precis avslutat förhandlingarna med TV2. Så jag ville bara underrätta allmänheten om läget med Robin Bylunds nya engagemang.
Ja!
Jag kan stolt meddela att ett avtal finns nu att ta ställning till. Och om allt går vägen och om Robin är nöjd med de ekonomiska villkoren så kommer han att presenteras som ny Sverige-expert i kommande TV2-sändningar både under EM och efteråt.
Men ska han inte köra att han får åka till England och översätta engelska till danska som han precis gjorde här nu, eller?
Men jag kommer ju översätta Jonas Thomassons engelska till danska också. Ja, det ingår. Ja.
Det är väl en senare diskussion eller ett senare problem beroende på vem man frågar. Men just nu är det fokus Sverige och fokus Jon Dahl. Så att Robins nya titel är alltså Sverige och Jon Dahl översättande expert i dansk kontext.
Josip, jag har en fråga till dig som jag är jävligt nyfiken på. Juan Mata, vad är det som händer egentligen? Ryktas i Malmö på Twitter,
han har siktats på, vad heter det, German Döner Kebab på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Men han ryktas ju, det här ryktet kommer ju
vad
en gång.
Vad är det för typ av rykte då?
Ja, men hans tjej bor väl i Höllvik, eller är från Höllviken va? Om jag minns rätt. Så det kommer alltid ett luddigt Juan Mata-rykte varje gång man råkar se honom i Malmö.
Det är
alltså
så
han
tråkigt.
Är ju i Malmö två gånger om året. Ja. Alltså eftersom
de
hälsar på familj.
Med Vigge också, det är en svensk tjej där.
Ja, säkerligen. Men det finns väl inget mer seriöst kring någon fotboll den här gången eller?
Nej, han sa väl själv att eller Mata sa väl själv nu till Marka, tror jag, att han har inte bestämt sig än kring sin framtid. Han har inga planer på att sluta i alla fall. Så han är väl i London och håller igång.
88. Men varför spelar han? Han
vann ju titel i Japan nu, va? Och sen är klubblös.
Ah, tror
jag. Jag tror han är 88 eller 87. AIK. Sexiga värvningar. Hylla nummer två. Nej, träningsvillig. Nej. Löpstark.
Så bor ju Höllviken nära... Ja,
där bor ju redan alla MFF-arna.
Exakt. Och spelar lite boll på Malmö stadion.
Alltså, fan, vad sexigt med Matt i Allsvenskan.
Det hade varit något.
Mm. Ja, vi jobbar in den.
Ja, men mycket trevligt. Något från tyskbollen som du vill få in. Förutom att HSV fick en otrolig start på den här helgen i och med att Kiel kryssade och St. Pauli förlorade mot Schalke.
Ja, vi kan väl ta Kiel där. Var ju i Berlin och spelade bortamatch mot Hertha. Får en VAR-straff i 97:e minuten och lyckas knipa en poäng där. Så Hertha gör som Hertha alltid gör. Det vill säga schabbla bort sig själva. Annars är det ju fortfarande post-DFL-diskussionen. Den här stoppade investeringsrundan då. Där supporterna fick rätt. Det är mycket gliringar mot ligaorganisationen och mot pamparna där uppe. Frankfurts Ultras har ju fått kritik för att de inte har uttalat sig eller kritiserat det här öppet. Men svarar upp med en ganska rolig banderoll mot sin då klubbchef här i den senaste omgången. Att de kritiserades för att de påstod, så gick någon rykte om att de hade tagit emot pengar för att hålla käften kring hela DFL-härvan. Och så drog de upp budisar och bara så här, ja, nu kom det i alla fall en budis. Kan vi få våra pengar nu? Som en liten gliring där. Men annars lugnt och skönt i den tyska bollen.
Lugnt och skönt också i chatten. VP har timeout i 5 minuter.
Ja, bra.
Ja, mycket bra. Mycket
jodel där. Till slutvissla med andra ord.
Ska vi ta bort VPs nyckel?
Nej, han får behålla den. Den hänger löst. Det är en markering som
är ganska tydlig. Det går inte att missförstå.
Är ett gult kort. Så att det kan man ta med sig.
Ja, det är vi nöjda med.
Ja, men tack så mycket, Josip. Bortsalonger i veckan, då kommer du, va?
Jajamän.
Mycket trevligt. Vi hörs då.
Ciao.
Och till alla som tittar, glöm inte bort att man kan lyssna på den här sändningen som podcast efter, och i samma flöde finns Spelpodden som man såklart ska lyssna på.
Herregud.
Ni som klickar igång nu, kasta er över en alltid toppspeltips från Olin Klint, stött av mig, så att säga. Stöd av mig, säger man. Och sen watch-along-sändningar i veckan, eller hur, Svanberg?
Oh ja. 20:30 tisdag, 20:30 onsdag, Champions League watch-along. De brukar bli roliga.
Avgöras åttondelsfinaler. Så mycket kan hända
stökiga sändningar också.
Och Rule Britannia hittar vi i samma flöde. Och det kommer...
Absolut, och vi tar ner Manchester Derby och allt annat från helgen.
Ska vi inte bara skita?
Nej, vi ska nagelfara det låga försvarsblocket och det eventuellt höga pressspelet.
Vet du vad ni kanske borde göra? En liten idé till nästa Rule Britannia. 90 minuter långt, där ni liksom kommenterar matchen i efterhand.
Alltså
ni klickar igång den samtidigt.
Och så bara kör vi den.
Och så bara kör ni den liksom. Vad hände där? Vad pysslar Casemiro med? Alltså vad håller Rashford på? Alltså,
lite Sportscom 2.0.
Ja, verkligen.
Eftersändning,
repris i audioformat.
Men Marcus Bylund.
Postvårdssalongen.
Ja, exakt.
Otroligt. Ja. Vi kikar på det. Jag blev lite triggad faktiskt. Vill ni säga något?
Marcus, han var med oss och han gav mig en jacka och var med och lunchade med oss
på veckor.
Han undrar om jag hade clearat premiären med frun. Han menar ju det är Norrköping MFF i allsvenska premiären. Påskhelg. Men vi har ju tankar på att kanske åka till Norrköping och se den. Efter sändningen.
Nej, får se.
Det är lite logistik som ska lösas.
Det är lite... skit ju matchen bara ute efter kvällen.
Ni kommer i alla fall veta om ni fortsätter att lyssna på oss. Stort tack för idag och ha en jättefin fotbollshelg. Ciao tutti.
Ajöken, ajö.
Ciao. Salsera, tutto il mondo esploderà. Ale, ale, ale.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.